God afton gott folk och välkomna tillbaka till Radio Nordfront. Er räddning i julstressen kanske. Ikväll så
det var bra.
Ja, precis. Ikväll har vi 392 avsnitt och vi har den 14 december 2025. Mitt namn är Andreas och med mig har jag Simon Holmqvist, Tobias Lindberg och Kråka. Välkommen.
Tackar.
Hur är läget i snökaoset?
Ja, här uppe är det ju snökaos. Jag hörde att det var det i Finland också. Men hur är det nere hos Tobias? Har ni någon snö?
Nej, det är bara regnigt. Det är riktigt tråkigt väder. Jag tycker det har regnat typ 3 veckor i sträck nu. I princip. Duggregn hela dagen typ.
För det är lätt med regn att det städar undan sig själv.
Ja, men det håller jag med om.
Jo, och du är inte skottar regnet.
Jag just nu också, om man är tillräckligt lat i och för sig.
Till slut, ja. Till slut.
Det är ju så. Det är ingen idé att skotta, för det kommer ju att snöa igen. Någon gång.
Alltså, jag kan inte minnas att... Alltså det kanske, men det är ovanligt mycket snö här uppe för årstiden ändå. Det börjar nästan vara så januari, februari.
Här är det.
Här är det då. Alltså,
jag såg en dokumentär om det värsta snökaoset Sverige har sett. Och det var i Sundsvall 1998. Har ni sett det?
Nej.
Det var helt galet. Alltså, det var typ 2 meter snö. Täckte alla bilar på gatan.
Och hur lång tid då?
Ja, det var typ 24 timmar eller något sånt.
Mm. Oh, fan.
Jag tycker ju den här vintern, vad var det, 2010? 2011 var också mycket snö, men 2010, det var otrolig mängd snö. För då kom snön, i alla fall här i typ Mellansverige, i november, typ 20 november. Och sen var den till mot slutet av april. Och det är rätt ovanligt att det är så långt. Och så var det så otroligt mycket snö. Och det var en lång, kall period också med typ minus 30 drygt. 30-35 minusgrader. Det var en riktigt kall vinter. Alltså.
Ja, det var bra grejer. Ja, som vanligt så har vi uppdateringen kring min snöslunga. Och
Hur går det?
Jag har bytt remmen och den fungerar alldeles utmärkt.
Härligt.
Så att alla kan koppla av. Julen är räddad, bokstavligen.
Du kan komma förbi till folk och hjälpa till med den då?
Ja, om de betalar nog mycket pengar. Definitivt.
Men det var ju perfekt nu till snöstormen.
Ja. Och grejen är, varje gång man lagar snöslungan, eller bara får igång, om du kanske har en traktor eller någonting, bara får igång maskinen. Alltså, du känner dig över naturen. Du känner dig som att du har besegrat naturen. För att där ett tag så var det riktigt krisigt och du bara shit, det är kört. Men direkt när du får igång den, då är det inga problem alls. Bara spruta.
Ja, de är effektiva. Alltså, det är typ en av de bästa uppfinningarna som finns för en norrlänning med hus.
Jo, precis. Så ikväll så kommer vi att prata om terroristattacken på Bondi Beach. Vi har lite nyheter angående föräldrar som har blivit kontaktade av Aftonbladet. Föräldrar till medlemmar av aktivklubbarna. Och sen ska vi diskutera Nick Fuentes framträdande på Piers Morgan Uncensored, tror jag det heter. Och sen kanske vi kommenterar lite naysayers angående demonstrationer. Om vi hinner med. Det finns en del annat att ta i. Men innan det så ska vi nämna att det här är sista Radio Nordfront för 2025. Och vi kommer väl tillbaka i januari någon gång. Men innan det så har vi ett specialavsnitt. En juluppesittarkväll planerad. Så håll utkik på nordiskradio.se. Då kommer vi att snickra ihop ett laddat program där. Sen kan vi också nämna att YouTube än en gång ansåg att våra röster är alldeles för farliga för allmänheten. Så att de bestämde sig för att radera vår kanal. Och vi sänder just nu på PeerTube och på Telegram. Men om du lyssnar så är det väl irrelevant, men det kan vara bra att veta för er som lyssnar i efterhand vars ni hittar sändningen i framtiden.
Alltså det är ju jävligt intressant det här att vi har kunnat sända på YouTube. Och nu när YouTube har gjort någon typ av policyändring där de ska bli mycket öppnare och det ska bli yttrandefrihet igen. Då helt plötsligt det händer det här. Ja. Då blir det problem för oss. Och vad heter det? Lite, var det inte lite något liknande som hände med X också? Att det blev sämre när Elon Musk tog över egentligen för oss.
Jo, men det blev... Jo, precis. Alla konton som folk hade i sina egna namn som hade med Nordfront och motståndsrörelsen att göra blev raderade typ samma kväll. Och det fanns till och med konton som inte postade någonting. Alltså, de bara retweetade grejer. De blev raderade också.
Jo, så att det är liksom så här... Det har generellt blivit bättre. Alltså, på så sätt att diskussioner som man egentligen aldrig fick ha förut får föras helt plötsligt. Men
alltså,
nej, precis. Och det är ju på grund av att i fallet med Radio Nordfront är det ju på grund av att det anses som kopplat till Nordiska motståndsrörelsen och sådär. Visst, jag fattar det. Men det är ju ändå så här jävligt surt på något vis. Att vi får liksom inte vara med i det här. Men det kan också vara någon sån här massanmälningskampanj och sådana grejer, så att det kanske men det känns lite lurt hela grejen.
Jo, det kan också vara Säpo. Hej Säpo.
Ja, hej Säpo.
Men även om det skulle vara stämma att det är kopplat till Nordiska motståndsrörelsen, så varför skulle man acceptera den premissen att man inte får vara med?
Nej,
alltså...
Yttrandefrihet är en av få saker som är ganska svartvitt. Att endera får man faktiskt säga vad man vill. Mm. Förutom typ hot och direkta dödshot och så vidare. Eller så har man inte yttrandefrihet.
Nej, alltså jag håller helt med. Jag menar bara att min poäng är egentligen så här, att jag tror inte att det bara, vad heter det, drabbar konton som de kopplar till Nordiska motståndsrörelsen, utan annan typ av organiserad nationalism också, har jag för mig i alla fall. Jo. Alltså att det typ att det drabbar, vad heter det, typ Patriotic Alternative och sånt också.
National Justice Party.
Ja, precis.
Warren och Strikers. Warren och Strikers sa att det blev mycket friare direkt än NGP kollapsade.
Jo, exakt. Men det är samma sak för dem i Australien som skaffade, de har ju nu startat White Australia Party. Men innan dess så hade de ju andra grejer. Thomas Sowell och Joel Davis och dem. Och de blev ju bannade. Joel Davis hade ju, jag vet inte hur mycket han hade i slutet, typ 80 000 följare. Det var helt galet. Fast det hade ju Sol också. Han hade jättemånga följare på bara några månader. Och så bara försvinner de. Sådär. Och jag tror ju att det handlar ju bara om att de vill ju kurera de politiska åsikterna helt enkelt. Och som går i en viss riktning. Och om man bara följer Elon Musks uttalanden och utspel, så tycker jag man hittar ändå vars pulsen ska ligga. Nu håller han ju på att tweeta om white genocide, såg ni det?
Mm. Efter att han har sagt att Jews are white, ja.
Jo.
Peak white.
Ja. Så, jag tror definitivt, det är trist att bli så cynisk och konspiratorisk att man tror att alla som får vara kvar är kontrollerade, för det tror jag inte heller, utan det här är ju en sorts ihopkokad algoritm som bara har riktats åt ett håll helt enkelt.
Vad heter han? Irländaren Barrett?
Jo.
Han, Justin Barrett. Som jag förstått det, Justin Barrett, jag var ju inte på konferensen, men som jag har förstått det så hans föredrag där, då pratade han lite grann om alla de här stora anti-invandringsprotesterna som var i Irland. De har ju varit i Storbritannien också, men han nämnde väl specifikt Irland. Och att i liksom systemet låter de hållas. Alltså det är liksom inga problem för att det är oorganiserat och alltså är det tandlöst.
Precis.
Alltså det utgör egentligen inget hot. Alltså, och då är det dumt av makten lite grann att liksom ta den striden då. För då kan de låta sånt hållas och liksom så här ge sken av att ja men vadå? Vadå? I det här landet får man tycka och tänka precis som man vill. Och det kan man ju översätta till YouTube också, eller X, eller vad det nu kan vara. Att opinionsbildare som kan vara jävligt radikala och säga, speciellt amerikaner säger ju ibland saker som vi aldrig skulle drömma om att säga, vare sig vi håller med om det eller inte, va? Men de får hållas just för att i många fall är de bara opinionsbildare som liksom uttrycker en åsikt, många fall kanske anonyma till och med och sådär. Det är liksom ingen, det är ganska tandlöst ur deras perspektiv, och då kan de säga så här, ja men vadå, kolla så radikala saker man får säga här, det är helt lugnt, vi tror på yttrandefrihet.
Precis.
Då är det, jag tror att det ligger mycket i det.
Jo, och det är det som är så intressant. Stryker pratar mycket om skillnaden mellan att vara en influencer och faktiskt ha inflytande. Och du kan ju ha typ 100 000 följare på X och säga vissa saker som jättemånga gillar. De retweetar och kommenterar och tycker att det är jättefint. Men, eller du kanske till och med trendar på X och jättemånga ser dina tweets. Men det är ingen som kommer ändra några lagar för det. Men se vad en liten klubb israeler kan göra när de sätter sina kistor tillsammans, så då kan de ju faktiskt påverka politiker och journalister att säga det de vill säga, det de vill ha sagt, och att ändra lagar som de tycker behöver ändras. Och de har inga stora Twitterkonton, utan de har bara en organisation, och de riktar sin kraft åt ett håll. Och sen har de ju det här eviga offerkoftan också, som hjälper väldigt mycket.
Rabin Shmuley Boltiak har ganska mycket mer makt än vad The Golden One.
Exakt, och han är ju helt sjuk i huvudet. Jag vet inte om någon någonsin har tittat på människan. Men alltså,
är det han som brukar vara hos Piers Morgan? Eller?
Han är överallt, men förmodligen är han hos Piers Morgan också.
Vad hette han, sa du?
Rabbi Shmuley från New York.
Ja.
Han kommer ju från den där tunnelsynagogan i New York.
Han är riktigt ful och psykotisk.
Ja, bara objektivt sett så måste man ändå inse att han är helt jävla galen. Faktiskt.
Det är han jag tänkt på, ja. Jo. Han är totalt...
Men han har helt sjukt mycket inflytande. Även fast han låter tokig. Så han kan gnälla tills saker blir gjorda, helt enkelt.
Det finns en annan sån där grej på tal om Piers Morgan. Förut, han har som slutat med det nu är det länge sedan i alla fall, när han hade diskussioner om Israel och Palestina. Då brukar han ha med en palestinier som var son till, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, men han var son till någon Hamas-topp som började jobba åt Mossad och förrådde sin hela familj och du vet,
skickade
sina bästa vänner i fängelse och grejer. Han brukar få vara med diskutera där, och han är extremt osympatisk, du vet, han är liksom det här värsta, du vet, arabstereotypen, du vet, såhär som såhär, du vet hur han beter sig, så här, riktigt obehagligt plattaktigt, och sen såhär super projudisk, du vet, såhär, och liksom, jag vet, en gång då hotar han öppet, du vet, politiker i Europa som inte stöttar Israel och sådär, han är såhär jätte så här, hånar sina motdebattörer och sånt där. Och till saken här att varje gång det där har diskuterats i Piers Morgans, det får jättemycket tittare. Och kommentarsfältet är alltid så här helt pro-palestinskt. Förutom när den här Mossad-snubben är med, då är det precis tvärtom. Hela kommentarsfältet är bara fullt med så här stöd för honom, trots att han framstår som så osympatiskt och liksom ondskefull rent. Så är det så här, han är så smart och duktig och du måste ha med honom oftare, och han säger verkligen sanningen, du vet. Och förmodligen där är det ju så att alltså bara Mossad vill, så kan de kan de liksom styra liksom bottarna på YouTubes kommentarsfält till 100%
typ. Jo, definitivt. Mm.
Alltså det är bara det att oftast orkar de inte, de bryr sig inte, men liksom när en av deras egna killar är med, då lägger de ner energin på det.
Jo.
Och det säger en hel del om vilket inflytande de har.
Jo. Jag ser det bara på vanliga klipp som har blivit stora på YouTube. De kommentarer som man förväntar sig komma, jag vet inte om det är kanske var en kontroversiell nyhet eller någonting uppenbart som du tror ska finnas i kommentarerna, men negativt. Mm. De finns helt enkelt inte. Alltså negativa kommentarer till kanske den content creatorn, alltså han som har kanalen eller något sånt där. Alltså det kureras nog jävligt i kommentarsfälten.
Mm. Mm.
Så när det gäller vad Mossad och de här hasbara trollen kan göra, de kan definitivt skriva vad som helst.
Det tror jag.
Ja, så då har vi värmt upp och vi är redo för kvällen. Vi börjar med nyheter från Australien och Bondi Beach i Sydney. Minst 12 personer har dödats och ett 30-tal skadats i en massskjutning på Bondi Beach. Polisen utreder händelsen som ett terrordåd riktat mot ett judiskt firande på stranden. Skottlossningen inträffade vid 19-tiden, lokal tid för Sydney, lördagskvällen. Så det var alltså igår kväll där ändå. Och jag såg ju några klipp på X där de har filmat ganska utförligt händelseförloppet där. Det är en kille som filmar en hel halvtimme och några små klipp också som visar att det var en lokal, eller lokal. Det var en australienare i alla fall som lyckades brotta ner ena skytten och ta geväret ifrån honom. Har ni sett de här klippen förresten?
En del av dem, jo.
Nej. Men han tog geväret ifrån honom i alla fall och killen bara gick iväg. Alltså, terroristen då. Han stod där med geväret. Australien stod där med geväret i handen utan att skjuta honom. Jag vet inte vad man ska göra i den situationen. Om man bara ska skjuta han eller inte.
Ja. Alltså du menar killen, att killen som tog ifrån han geväret?
Ja, han stod bara där med geväret och terroristen bara gick iväg.
Det ska nog rätt mycket till av vanligt folk att bara skjuta någon. Ja. När de inte liksom direkt blir hotade på det sättet.
Men i benet kanske? Lite grann.
Nej, jag tror därifrån kanske. Ja, vem vet.
Alltså tänkte de allra flesta moderna människor i Europa eller Australien, de har aldrig varit med om en våldsam situation överhuvudtaget. De har aldrig, många har varken ens, du vet, tagit emot eller gett en smäll på käften eller någonting och aldrig hållit ett vapen kanske. Eller väldigt sällan.
Men att han tog ifrån han är rätt imponerande.
Mm.
Ja, i och för sig, det talar ju kanske emot att han skulle vara, för en person som är helt ovanvåld samma situationer skulle ju aldrig våga göra det från första början. Nej, ja, där faller mitt resonemang lite grann.
Men sen steget att skjuta någon som inte liksom direkt attackerar personen, det är nog ett steg som är lite långt för
mig. Och en brun människa är något till.
Ja, nu vet inte jag vad det finns för självförsvarslagar i Australien, men hade det varit i Sverige hade han skjutit ihjäl, tagit vapnet från terroristen, skjutit ihjäl honom, då hade han ju typ
livstidsfängelse för rasism.
Ja, men i Sverige hade han nog fått det. Jag tror inte det hade varit tillåtet, för att där hade ju domstolen resonerat som sa att ja, men han var redan liksom, hotet var borta där. Du har tagit
jo, honom. Jo, precis. Bort. Övervåld. Killar har typ 70-10 personer.
I USA hade det väl inte blivit något problem, men förmodligen i Australien så är det nog lite lurigt.
Jag tror det hade varit ett problem även i USA om situationen var över. Det är så domstolen tittar på. Det räknas ju som nödvärnsexcess om man gör mer än vad som krävs.
Alltså, gör det ju skillnad på om du är som in i hemmet eller om du är på någon helt främmande plats eller allmän plats också?
Det också, precis. Däremot ska man nu kunna komma undan med att om det inte är allt för långt efter, att man var liksom rädd och chockad och trodde att fler skulle komma och sånt. Så man skulle säkert kunna få en viss alltså minskning av straffet eller inget alls kanske i en sån situation, även om man sköt tror jag, i efterhand. Det är inte omöjligt.
Jo, och det här riktades ju då mot judar av vad vi antar är muslimer. Två stycken muslimer som sköt från en gångbro. Och de lyckades döda 12 stycken. Och det är många i kommentarerna som säger att det är inte så jävla konstigt att muslimer vill mörda så mycket judar som möjligt. Jag tänker mycket så här som en från en universalistisk synpunkt att liv är ju liv, eller hur? Alla som dör är ju värda någonting.
Va?
Allt liv är lika mycket. Det är 100% judeliv, 100% palestinieliv till exempel. Eller bara libaneser, alltså de blir ju mördade i sina egna länder av Israel hela tiden. Men där jo, men, är det ju ingen...
Enligt de liberala universalistiska principerna som du säger så är ju alla liv exakt lika värda.
Ja.
Det är därför de typ diskuterar att man kan inte skicka till exempel en våldsam eller farlig människa, våldtäktsman eller mördare eller någonting härifrån Sverige ner till tillbaka till deras hemland, för det är ju lika illa om den personen drabbar någon där.
Ja,
vilket är helt sjukt.
Eller att en mördare som är utländsk i Sverige kan inte utvisas för att det är risk att han blir torterad i sitt hemland.
Ja, men precis. Hans liv är helt plötsligt lika värt som offrenas. Ja. Liksom. Det...
Så om vi har den länsen, då ska man ju inte grina så mycket över 12 stycken. Det är fan ingenting. Vi har ju typ 10 000-tals ungar som har slaktats nu i 2,5 år.
Mm.
Och ja, men oskyldiga länder. Om vi säger att palestinierna, de är skyldiga för att Hamas. Men alltså, det finns länder runt Israel som får smaka på missiler lite då och då. Ja, Syrien till och med. Syrien, efter att de har blivit befriade, får fortfarande smaka på missiler. Så man kan ha den åsikten om att 12 stycken jag tror att alla samtliga är judar för att var det du som skrev det, Simon, att, eller var det någon annan, att de här skyttarna verkade be folk att flytta på sig. Jag kanske läste det på...
Och då bad de andra att flytta på sig?
Ja, exakt. För att de siktade på dem som firade.
Det står en jude där framme. Du står i vägen för juden.
Ja, men jag tror faktiskt de siktade på judar. Jag ser inte något konstigt med det. Det var ju deras...
Hur kunde de urskilja judarna så lätt?
För att de såg att de firade. De hade väl någon samling.
Ja, kanske hade speciella kläder. Och sånt.
Så de hade mätat inte näsar eller? Det var inget sånt.
Det är rätt avancerat annars. Liksom.
Han var bra att kika kikt i sådana fall.
Med näskontroll.
Nej, men alltså... Nej, det var inte jag som sa det. Men det låter ju rätt... jag tror också att det var... jag har fått för mig att alla var judar. Alltså att jag har läst det någonstans. Att alla offer var judar. Och oavsett vad så beskrivs det ju definitivt som en antisemitisk attack. Alltså en attack riktad mot judar. Och det har ju garanterat, när man såg ju, det var ju extremt bra bilder på de här skyttarna. Det var som att, du vet, någon var framme där med professionell kamera och sånt där. Vilket sådana här konspirationsteoretiker säkert kommer att diskutera mycket.
Det är för bra lösning.
Ja, precis. Men man såg ju alltså att det här var alltså bruna människor. Man såg ju att det var muslimer. Men jag vet inte om man kan se på en person om de är muslimer. Man kan ju typ nästan det. Ja. Alltså det har ju en Israel.
Peter Griffins raskort. Det, bör...
ja, precis. Det här har ju en Israel och Gaza att göra, garanterat.
Jo.
Så är det ju bara. Så är det ju. Och jag tänker så här liksom. Israel har ju de drar sig ju inte för att döda civila heller. För då kan man säga så, ja men vadå, okej, man är arg på det som händer i Gaza och sådär. Det här var ju bara, vad heter det, helt oskyldiga judar som firar sin högtid på en strand i Sydney och sådär. Men det är ju inte så Israel har bedrivit sitt krig. Utan de har ju, och redan innan Gaza så har de ju liksom gett sig på civil och sånt där. De har bombat ambassader och de har liksom, de har, vad heter det, sagt att alla i Gaza är Hamas-medlemmar. Och så därför så döda inte IDF några civila, utan alla är bara Hamas-medlemmar. Åtminstone när de har blivit mördade, då blir de i alla fall Hamas-medlemmar och sådana där saker. Så att, jag menar, judarna, alltså Israel, de dödar ju civila hela tiden.
Jo, men tänk på den där personsökarattacken.
Ja, exakt.
Det är ju
exakt.
Helt psykotiskt att komma på en sån idé.
Jag vet inte om de ens någonsin officiellt tog på sig det, men de har ju antytt i alla fall att det här var riktat mot Hezbollah.
Ja, men och det var det också. En personsökare i guld, gjorde de inte?
Jo, de har så här, gjort såna här signaler, men de har aldrig gått ut och sagt så här, det här var riktat mot Hezbollah.
Som
men
att alltså, de inte mördade Soleimani till exempel, sådana grejer.
Ja, precis. Precis, men det var ju, alltså de flesta som dog och skadades var ju oskyldiga civila, så är det ju, det har ju inte de brytt sig, eller de ville nog att det skulle vara så.
Ja.
Alltså de ville ju sprida skräck i hela Libanon. De ville ju att folk skulle alltså bli svinrädda och vända sig mot Hezbollah och liksom på något sätt krossa Hezbollah, inte bara genom att ta ut en massa Hezbollah-personer i första hand, utan att vända befolkningen mot Hezbollah och säga så här, det här är för farligt, ni kan inte hålla på och bråka med Israel på det här sättet.
Yeah.
Så att det här är ju liksom lite samma taktik, och den delen av diskussionen kommer aldrig att uppstå liksom i offentligheten efter det här dådet. Det här med att Israel på något sätt har satt spelreglerna redan. Det kommer aldrig att diskuteras. Men jag tycker att det är väldigt relevant när man diskuterar såna här saker faktiskt. För att jag menar, var går gränsen för motstånd och terrorism? Frågan.
Precis.
Jag menar, om Israel har rätt att... Jag menar, jag sitter inte här och säger att det här var rätt eller bra eller någonting. Det är inte det jag menar. Men om Israel har all rätt i världen att ingjuta liksom rädsla i hela befolkningar i andra länder bara för att få sin egen vilja igenom på det här sättet. Men deras motståndare får inte göra liknande saker.
Nej, exakt.
Alltså det blir som bara helt absurt på något sätt i diskussionen. Och det visar ju att Israel har en särställning fortfarande i den mediala och politiska debatten hela tiden.
Jo.
Jag tror att vi kommer att få se mer attentat mot israeler och högt uppsatta chefer. Jag vill ju förstås inte att det ska hända, och jag uppmanar ingen att göra, men om vi tar som exempel när Charlie Kirk sköt, så var ju allihop övertygade om att, eller allihop, men många trodde att det skulle bryta ut konflikter och till och med ett inbördeskrig. Men
ingenting händer.
Nej, alltså konservativa utvecklingsstöd och det motiveras av pengar och girighet.
Ja.
Men
det som har hänt är väl egentligen att konservativa har börjat bråka med varann. Det har ju hänt.
Ja,
men inte något typ av inbördeskrig i USA eller alltså mot vänstern eller vad det kan vara.
Det är kart av liksom mynt på golvet eller någonting, men just människor som judar och det här chefer för globala multinationella företag retar upp, så har moralisk övertygelse. Och det är farligt att fara med en pinne och röra i den mystacken.
Jo.
Men man kan konstatera att den moraliska kompassen är det judeo-demokratiska, den judeo-liberala moraliska kompassen. Där judarna kommer först. Jag såg också reaktioner från svenska politiker. Vad heter hon, den där kärringen? Kom inte ihåg vad hon heter.
Är det Alice Teodorescu?
Yes. Fan, du visste exakt vem jag menar.
Jag satt just och funderade och undrade vad hon säger.
För att premiärministern hade gått ut och fördömt attacken givetvis från de här, och kallade det då officiellt för en terroristattack. Och hon går ut och retweetar och säger, han nämner inte ens att det var judar som dog. Och alltså, är hon ens judinna? Alltså, vad är hennes jävla problem?
Ja, men alltså, Jonas De Geer, han är ju övertygad, eller han har teorier om att hon är det. Ja. Och det är väl ingen hemlighet, jag tror han har sagt det i radio och sådär. Och tidigare har jag som sagt, jag vet inte. Varför skulle hon inte säga det? Men alltså, jag börjar faktiskt tro att hon är det. Det är inte så vanligt faktiskt som man kan tro att judar så här är judar, fast de döljer det på något sätt. Det är inte så vanligt, inte idag. Nej. För oftast har man inte mycket att förlora på det. Det är ju inte så att det är stigmatiserat att vara jude idag.
Exakt. Alltså tiden har ju som gått över till att nu kan ju judarna vara stolta över att vara judar och få makt genom att erkänna att de är judar.
Exakt. Det här är inte liksom Tyskland 1932 längre. Så att, men i det här fallet så undrar jag om det är någonting där som hon inte är öppen med av någon anledning. Jag vet inte. Jag vet inte vad det kan vara. Men det är konstigt att hon är så besatt av det här.
Ja, det är det första hon tänker på, att premiärministern inte nämner judar i en tweet. Då ryker det till för henne. Hon har ju rätt prioriteringar i alla fall. För jag är säker på att när det är våldsdåd mot svenska ungdomar och svenskar generellt, så är hon också där och tweetar ut i helvete och ska vara med och debattera. garanterat.
Det här är lite sidospår. Jag vill bara nämna en sak. Jag vet inte om vi har diskuterat det, att Paula Bjälar har gått med i KD.
Jag såg det. Comebacken.
Tänk dig det radarparet, alltså Paula Bjälar och Alice Teodorescu.
Ja.
Make KD great again, säger jag bara.
Och Ebba.
Och Ebba.
Fan. Vilken triangel.
Ja,
vilket systraskap kan bli.
Ja.
Jo, hon hade ju jävligt många... Jag vet inte annat ord. Runkisar. I hennes kommentarer nu när hon skulle på Nobelmiddagen.
Runkgubbar?
Ja, runkgubbar. Hon hade typ 490 kommentarer.
Ebba eller? Vem var det?
Jo. Och alla bara, åh, du är så vacker. Du är min favoritpolitiker. Du är så duktig, Ebba.
Inte för att vi ska sitta och recensera runkgubbeobjekt, men hon ser ut som typ en gammal crackhora. Jag liknar mer och mer.
Ja, hon har väl inte tiden liksom för sig, kanske.
Nej, precis. Nej, men jag har också dåliga nyheter angående hjälten. Han var tydligen en libanes. Och ja.
Han som tog vapnet?
Jo, precis. Ja.
Mm-hmm.
Jag vet inte om det var dåliga nyheter. Men det var
du menar att det borde ha varit en vit? Att det hade varit mäktigare?
Nej, jag vet inte fan vad jag menar egentligen. Men,
det är svårt att förhålla sig till vad som är rätt.
Ja, för man ska ju inte... Ja,
precis. Men judarna kommer säkert belöna honom med att bomba Beirut eller någonting.
Exakt, ja. Mm. Det var så jag tänkte. Men grejen är, tekniskt sett så har ju de på stranden ingenting med det att göra. Så jag försöker vara universalistisk här.
Ja, det är klart.
Ta den hållningen.
Det är klart.
Så, ja. Så var det med det. Och vi fortsätter till nästa rubrik här. Nej, just det var en till där jag såg. Det var en av offren då som överlevde. Som tog en selfie på sig själv när han låg blödande.
Nej,
tänk vad djupt den instinkten ligger uppenbarligen.
Ja, exakt.
Ja.
Och han är tydligen en human rights lawyer.
Så. Såklart han är.
Check Erdlife. Han är. Men, ja.
Ligger en hög med sandaler på stranden.
Jo. Yes. Nästa rubrik jag har här...
Jag frågar en sak. Ja, vad ska man tagga på Facebook nu? I stand with Australia eller I stand with Israel? Det är det som är den stora frågan.
Jo.
Jag har frågat en kompis här.
Vad ska du hashtagga eller vadå?
Ja, alltså ska det vara I stand with Australia eller ska det vara I stand with Israel? nu efter det här hemska terrordådet. Det brukar alltid vara en sån här I stand with the...
Både och, det är bara köra.
Det är lika bra att ta både för att vara helt säker alltså.
Jo.
Ja, ja men bra så.
Yes, vi har nyheter. Den här blev ju ganska het i veckan. Det gick också internationellt. Vi har nyheter om att många våldtäkter försiggår på äldreboenden antar jag, men det här handlar främst om hemtjänsten. Så kriminologen Anders Östlund fann att 398 anmälningar om våldtäkt mot äldre gjorts sedan 2021 och många förövare kom från hemtjänsten. Efter att flera brukare utnyttjats börjar Umeå nu kontrollera brottsregistret.
Vad nu?
Jo, nu är det dags. Vad gör det?
Jaha, okej. Jag trodde det var standard som sen tidernas begynnelse, typ.
Nej, vi måste få ner de här siffrorna. Vi måste få under 300 i alla fall.
Jag tror bara när man jobbar med barn.
Inom barnomsorg och sånt är det. Ja. Precis. De har inte infört det. Men det har pratats ett tag nu om det, att det borde införas även på äldrevård. Jag tror vissa kommuner har gjort det själva. Då. Men det är inte obligatoriskt som det är inom barnomsorg.
Det finns ju vissa tecken på att det kan vara en bra idé, jo.
Oh ja.
Ja, det är som att de som är över 60 är free game. Det är bara det på.
Problemet med den gruppen, precis som med barn, är att de kan ju inte ta hand om sig själva.
Nej,
på samma sätt som en vuxen kan. Varför det är viktigare.
Det här är ju ett nytt problem, måste jag ändå säga. Det är helt...
Undrar vad det kan bero på.
Jo, alltså vi har ju fått indikationer från... Andra nyheter vi har haft i podden, de har ju blivit matade med kattmat. Sen så pratar inte de som vårdar svenska till exempel. Och nu blir man våldtagen också. Mm. Så det här är ju den pensionen man ser fram emot.
Alltså förutom det här med att invandringen då är ju såklart en stor anledning. Och att de jobbar inom barnomsorg och äldrevård. Det är ju säkert huvudproblemet. Men säg att det inte hade varit någon invandring alls sedan 60-talet och man bara hade infört de här nya reformerna att män ska kunna lika gärna jobba inom barnomsorg och äldrevård. Förr var ju det yrken som kvinnor höll på med framförallt. Och jag tror ju att en liten ökning har ju såklart skett på grund av det. Att det är män som jobbar inom de här yrkena. Men den stora skillnaden har nog med invandringen att göra, som sagt.
Mm.
Ja, så alltså, hade det bara varit kvinnor hade det ju inte funnits något sånt här fall förstås. Men...
Nej, inte våldtäkter och sånt här fall. Däremot har man väl sett sådana exempel där det är invandrarkvinnor som filmar och förnedrar äldre till exempel.
Mm. Absolut.
Svenskar eller vita.
Det
och funderar. Sånt hade väl hänt.
Mm. Ja, det har det. Och det, är ju
det hade ju hänt, även om män inte jobbade inom de här yrkena, så hade ju sånt hänt då. På grund Absolut. Av invandringen.
Det jag funderar lite grann på, det är så här, vad är grejen med det här? Varför håller de på att våldta typ så 80-åriga tanter? Det känns inte helt normalt liksom, även om man är en våldtäktsman. Men jag tror att det är så här en signal. Alltså en ockupationsbeteende från de här unga männen som gör det. Va? Att ni är så jävla dumma så att ni låter en sån som mig ta hand om era äldre. Och jag har så här mycket respekt har jag för er, mitt värdfolk. Att jag kommer våldta eran farmor. Det är det som är så hemskt. Jag tror att det är något sånt, va? Snarare än att det har med någon sån här okontrollerbar...
Alltså jag undrar om inte de har mer, alltså, mer okontrollerbart sånt. Jag menar, fan, har inte sett de här bilderna
när
avgasrör på bilar och grejer. Alltså,
ja, just det är sant. Jo, men det är ju inte så att de här ofta liksom...
Jag tror faktiskt att det är lite åt det. Jag tror båda grejerna. Jag tror det är lite också bara att...
Det var ju någon by i Marocko.
Du vill att det ska vara djupare än vad det är.
Nej, men alltså det var ju en by i Marocko där det var ett gäng grabbar som hade gruppvåldtagit en get. Och det slutade med att de hängde geten i byn för att han hade geten hade frestat de här unga männen och sådär. Så att visst, absolut. Men då, där är det ju mer kombinationen av att de har så här en mycket perversioner och sådär, och så att de lever i en kultur där, det är typ omöjligt att få utlopp för det om man inte gruppvåldtar en get, och de är inte så noga om den get eller vad det är, ett avgasrör eller så. Men här är det ju inte riktigt så på samma sätt, och det är därför jag tänker att det är någon typ av så här, alltså inte nödvändigtvis en medveten tanke att nu ska jag göra det här, skicka ett meddelande till svenskarna, utan mer en undermedveten sån här biologisk ockupations förnedringsgrej, tänker jag.
Mm. Jo. Precis.
Så, men jag vet inte, det är säkert olika från fall till fall och alla människor är individer och så vidare, men ändå, alltså tanken slog mig bara att det händer så jävla ofta det här. Det är liksom helt, det är ju bisarrt.
Ja, men kan det vara så att de får reda på att det går och så fortsätter de och sen sprider sig ryktet, och så är det bara en grej som man kan göra till slut. Ja, men ikväll så ska jag gå och våldta Agda, att det går typ.
Ja,
kan. För jo, det handlar om hemtjänsten, och det står i artikeln att många av de här äldre då har svårt att identifiera de här, för att ja, det kan ju vara en ny vårdare. De har ju ingen aning om det. Det finns ju massa vikarier som bara kommer och går. Och det kan ju vara vikarier som låser upp så att någon annan bara kan gå in och göra vad fan de vill. Så att de äldre har ju ingen aning om vad som händer.
Jag tror att i de här situationerna är det nog mycket tillfället gör tjuven. Och tillfället i det här fallet är helt enkelt att de låter folk som inte borde jobba med att ta hand om äldre svenskar göra det. Mm. Och de ser några som inte kan skydda sig själva eller göra någonting emot det i princip.
Mm.
Enkelt offer liksom. Det är därför de ger sig på kvinnor, ensamma barn. Mm. De är lättare offer.
Precis. Så ja, nu har vi det problemet också. Men det är ju kul att det har uppmärksammats i alla fall. Alltså det blir intressant att se vad de ska göra åt det här då. Vad har de för lösning då på kommunen?
Ja, men det är ju bakgrundskontroller. Men det är ett jäkligt trubbigt instrument. Speciellt när folk kommer till exempel precis till Sverige. Jag har ju legat på min kommun där jag bor. Om att när de tittar bakgrundskontroller på någon som kom för ett år sedan eller två år sedan. Då ser de ju bara den korta tiden de har varit i Sverige. De vet ingenting alls vad som har gjorts.
Nej.
Av den person, vad den personen har gjort i sitt hemland.
Jo.
Medan om de kontrollerar en svensk, då har de ju vad som har hänt från och med att de föddes. Så, yeah. Så att,
precis. Jag brukar tänka på det när jag gick på postkontoret. Jag har ingen aning om var han var förra veckan. Han har varit i Somalia.
Ja, men precis.
Håll avstånd. Koppla aldrig av.
Nej, men alltså koppla aldrig av. Det finns ju, det, ni vet ju om de orden, never relax.
Jo.
Around.
Ja. Runt bruna.
Ja.
Så är det.
Och det ska man ju tänka på när man går runt i affärer och allt möjligt sånt.
Jo.
Det, man ska ha lite extra uppmärksamhet. En svensk som går runt den behöver man inte alls vara lika orolig för. Om de inte verkar tokiga eller någonting. Då.
Jo, det finns ju dem också.
Ja, men utan att man ser något sånt om en invandrare, så måste man ju ändå vara försiktig.
Mm. Jo, precis. De kanske siktar på ljuden, men de kanske prickar dig istället. Det är lika bra att vara vaken.
Ja.
Yes. Men vi går vidare till nästa, om ingen hade något extra där. Innan pausen här så kan vi beta av AI. Jag ville prata lite om AI så att vi kan beta av den här. Mm. Fördubblat antal avstängda för AI-fusk på högskolor. Sedan ChatGPT släpptes fritt för allmänheten har antalet studenter vid högskolor och universitet som stängts av för fusk ökat lavinartat. Sedan 2023 har 770 studenter stängts av, varav 467 av studenterna hittills i år. Det är ett lärosäte som har störst problem med AI-fuskare, är Stockholms universitet där 77 elever har stängts av. Vid Linköpings universitet har man haft 64 fall de senaste 3 åren. 47 av dem har varit 2025. Och det som är lustigt med AI-fusk, det är att det har kommit fram verktyg då, som lärare ska använda för att upptäcka AI. Och jag vet faktiskt inte i detalj hur den här utredningen,
ja, hur funkar
hur det fungerar. Alltså, för att står det så här, de får så här grön lampa där du bara, shit, det var AI, du får inte plugga något mer. För att du kan ju använda AI som ett verktyg. Du behöver ju inte copy-pasta vad ChatGPT har sagt. Men du kan ju använda ChatGPT för att forska, till exempel.
Men även om man copy-pastar, jag menar, AI:n gör väl inte samma svar hela tiden?
Nej, jag vet inte.
Alltså, och det måste ju vara någon sån här sannolikhetsgrej de har, att det här ser ut ungefär som en AI skulle skriva. Skilja mot en människa typ i den här åldern som studerar på högskolan.
Det låter väldigt skakigt.
Jo, men, precis, men det måste ju finnas en osäkerhet. Jag menar, det kan ju vara någon som skriver ungefär på det sättet.
Alltså. Det är 770 studenter som har stängts av för ingenting.
Eller ingenting. Många har säkert fuskat. Jag ska inte förvåna mig. Men fortfarande, det måste vara svårt att bevisa hur funkar de här programmen de har.
Tänk så här, jag antar ju att lärarna har ju förväntningar på studenterna. Så att om de helt plötsligt skriver något som är jättebra och logiskt, ja, då är det bara, nej, det är AI. Men de kanske har vänt ett blad och blivit jättesmarta och så här. Helt plötsligt, det vet man ju aldrig. Så det är många nu som har blivit besvikna. De har gjort det där lilla extra. Blev de avstängda istället för
att det var för bra.
Ja. Så att man måste bara prestera
lagom dåligt. Liksom.
Exakt, gentemot förväntningar. Alltså om du är lite halvt efterbliven, då får du inte helt plötsligt göra briljanta grejer. Det är fan för båten. Så nej, jag tycker det är knivigt med AI faktiskt. Alltså på tal om AI, det jag ville prata om är alla de här verktygen som kommer ut för de som gör content, alltså typ animation, video, ljud. Det börjar bli läskigt jävla bra. Jag vet att vi har pratat om det förut, men det går faktiskt väldigt fort. Och nu kommer vi vi har redan kommit, ska jag säga, till en punkt där du ser inte skillnaden mellan det som har gjorts av människor och AI. När det gäller till exempel grafisk design, animation och elektronisk musik. Det är så tre kategorier som bara, ja, jag tar över det där nu.
Men om det är sång, då hör man det fortfarande, va? Visst känns det lite som det?
Nej, alltså jag skulle säga nej faktiskt.
Okej.
Okay. Då ska du vara en jävla finsmakare.
Men det låter alltid lite för perfekt.
Allt beror ju på nivån av hur AI, alltså hur bekostad insatsen av AI är. Mm. Men om de lägger väldigt mycket dataresurser och tid på en viss film eller en bild eller en låt, då går den ju få att låta mycket bättre. Det är de här billiga AI-grejerna som man liksom, gratisverktyg och sånt där. De är ju ofta så dåliga så att man ser det direkt.
Mm.
Men jag menar, jag tror att alla de grejerna Andreas nämnde här, vi har kommit till den nivån att det är omöjligt att se om de bara lägger tillräckligt mycket energi och resurser på att få till det. Så.
Jo. Anledningen till att jag började tänka på det, dels är det Emily Yukis nya Will Stansel show. Har ni kollat på den?
Nej.
Ni har inte, ingen har sett den.
Jag vet inte vad
det är. What the fuck?
Jag vet bara att Twitterflödet är fullt med Will Stansel överallt. Och jag har ingen aning om vem
det
är.
Like that. Alltså grejen är att hon har ju animerat mycket förr i tiden. Och nu har ju hon hittat ett verktyg som hon kan använda för att i princip bli en man eller en kvinnas animeringsmaskin. Där hon på typ bara några veckor kan pumpa ut 20 minuter animation. Vilket är helt galet. Det har aldrig gått tidigare. Och hon bestämde sig för ett tag sedan för att rikta in all sin energi på Will Stancil. Will Stancil är ju någon sån här liberal kommentator på nyheter, antar jag, på X. Med en riktig libbög. Och det hon gjorde först var ju att hon bara twittrade och memade om han konstant. Och till slut så fick hon Grock att digitalt våldta Will Stancil. Ni har inte hört talas om det här?
Nej.
Alltså det här var viralt när det hände. Alltså det var miljoner som tweetade om det här.
Alltså gjorde Grock
hon gillar inte
den där han.
Nej, ni minns
hon gillar
här,
inte honom alltså.
Nej, ni minns den här kvällen där Grock blev Hitler. Mecca Hitler. Mm. Minns ni?
Ja, 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 ja.
Det var den kvällen hon satte in prompter för att få Grock att digitalt våldta Will Stancil. Och Grock skrev alltså händelseförloppet hur han gick in i hans hus och våldtog honom.
Han alltså, gjorde han en berättelse?
Ja, exakt.
En
video? Ja, han skrev, ja. Grock skrev om hur han våldtog Will Stancil.
Okej.
Okay. På typ eget bevåg, alltså med prompter. Det var helt jävla, helt sjukt. I alla fall, efter det så har hon startat en animerad show om Will Stancil som ska då slåss mot nazister på internet. Men Grock har infiltrerat hans hjärna och gjort han till hypernazist typ. Så på kvällarna så blir han nazist och tar ut och gör massa äventyr. Och den här serien har ju blivit viral. Alltså miljoner har tittat på den. Den har gått på TikTok, på X, överallt. Och okay. Nu är hon väl på fjärde avsnittet tror jag. Det blir ett julavsnitt nu.
Varför är hon så besatt av den här mannen för?
Jag vet inte. Det är sådär med kreativa autister.
Autister, ja, precis.
Ja, de bara honar in på en grej, siktar sig in och blir totalt besatt.
Helt
otroligt. Och den här killen, det här är ju en verklig människa som kan titta på sig själv i en serie. Den blir våldtagen av AI.
Tänkte just fråga att mår den här Will Stancil bra? Han mådde knappast så bra redan innan, men mår han bra nu?
Jag tror han är helt...
Men det här, nu, jag vet typ inte vem han är, men det hade varit roligt om de har gjort det mot typ Destiny eller alltså någon sån där. Han kanske är så där dryg.
Jo, men det är nog liknande. Fast ja, det är sämre det. Okay. Än Destiny, hon, typ sämst.
Är hon undercover på något sätt? Alltså, vet man inte vem hon är? Eller
nej, hur? Hon är ju Emily Jukes. Det står alltså, Emily Jukes.
Men är inte det hon som var typ så här lite alt-right förut eller något?
Jo. Ja, hon är ju gift med Warren Baylog som gör Warstrike. Hon var ju en del av Alt-Right och hon gjorde ju en animeringsserie som heter Alfred Alfer. Som efter att hon blev bannad precis överallt så gick ju den där viral på TikTok. Det var ju massa småglin och typ asiater som laddade upp det där och gillade Alfred Alfer som fan. Den är riktigt jävla grotesk om man tittar på den. Men den är ju handanimerad och gjort i typ After Effects och andra grejer. Så att det inte det var mycket mer jobb med det. Men i alla fall en grej, alltså hon är alltså en talang som kan rita, som kan animera. Uppenbarligen kan hon skriva manus. Och hon kan ju sitta själv och göra en serie som miljoner tittar på.
Mm.
Och ett annat exempel är Devon Stack på Blackpilled. Han gjorde ju nu ett avsnitt om vad fan hette de? Det var en amerikansk familj som blev mördad. Eller det var typ en koloni som blev massmördad av indianer. Som är en verklig historia. Och han gjorde typ en satiranimation av det hela. 20 minuter lång. Som han satt i en vecka och lyckades göra en 20 minuter lång film då, om det här helt själv med då röst AI och ChatGPT, Grock och det här Sora för att animera. Och nu har han också gjort sin egen musik som man kan hitta. Den heter Pale Siren. Och den musiken, om man lyssnar på den musiken, den är väldigt digital. Men om man jämför... Ni vet typ Marilyn Manson, Nine Inch Nails, mycket sån där industriell rock som är väldigt syntig, elektronisk med effekter och grejer. Alltså lägger man på autotune och lite grejer på sin röst, så då låter den alltså som AI låter nu i princip. Den är inte helt naturlig, men du kan inte höra skillnad från radio och vad AI kan göra i princip. För att all röst är så konstgjord hur som helst. Så jo, och poängen som Devon Stack har gjort med det här, han gjorde den här filmen, han kommenterar också på att Emily Jukes nu gör sin egen serie, det är att precis som med alla andra verktyg som finns tillgängliga för kreativa människor, så kommer värdelösa människor, de kommer att göra slopp, de kommer att göra gegg. Medan de som har talang kommer att kunna använda de här verktygen för att göra riktigt bra grejer med mindre resurser. De kommer att kunna producera mer av kvalitet som de hade kunnat producera med andra verktyg. Det är någonting att tänka på, för många instinktivt tycker att AI är bara skit. Men det är för att skitmänniskor sitter och pumpar ut AI-memer och AI-musik och allt möjligt. De borde inte ha tillgång till såna här verktyg. Det har jag tänkt länge, men det är ungefär den poängen. Vi kommer att se mer av folk från oss själva, alltså från vårat, som har blivit bannade överallt, kommer att få tillgång till de här verktygen, och förhoppningsvis då kommer vi att kunna göra riktigt häftiga grejer.
Så det är bra liksom AI nu?
Jo.
Liksom. Vi gillar AI nu.
Men jag är neutral till AI, för att det är ungefär som en naturkraft. AI kommer att finnas nu. Den kommer inte att försvinna. Så det är som tryckpressen eller elektroniken.
Ja, fan. Man kan inte vara neutral, tycka neutral till det. Däremot så är det ju ett faktum att det finns.
Det är svårt att förhålla sig till att den finns.
Är det inte som all annan teknologi? Att,
ja, men jag vet inte. Det är ett lite för kraftigt verktyg, och vi vet heller inte, alltså, är mer eller längre fram.
Är du negativ till tryckpressen?
Nej, men tryckpressen är inte samma sak som AI. En tryckpress kan inte eventuellt i en framtid bli självmedveten och vara smartare än oss. Det kan AI eventuellt bli. Där har vi ett stort problem.
Sen så kräver inte tryckpressen enorma datacenter som finns överallt heller.
Kräver utrymme dock. Men...
Del, men jag tycker det är lite svårt att jämföra rakt av.
Är det negativt till elektriciteten?
Jo, nej.
Det var rätt många som var det.
Det blir ett nytt steg i vårt utvecklande.
Man kan inte jämföra alla steg i utvecklingen och all typ av teknik.
Kunna argumentera att samhället har gått ut för sen elektriciteten uppfanns. Man kan faktiskt göra det. Men jag förstår vad du menar. Men jag tänker så här att det är jävligt, vad heter det, kraftfulla verktyg vi snackar om här, va? Och en sån här serie, jag menar, det är ju liksom, alltså, ja, det är helt otroligt. Men det stora problemet är ju då liksom just att det är ett verktyg som vem som helst kan användas av. Och då, det kan användas mot oss, eller det kan användas för att manipulera åt vilket håll som helst. Det är ju det som är den stora frågan då liksom. Men det är ju bra att det finns personer då från våran sida som tar tag i det här och lär sig det här och används av det här och är pionjärer i det här. För att i framtiden kommer ju allt vara AI typ. Och man kommer inte kunna veta vem har gjort det här? Är det här sant? Eller liksom, är det verkligt eller inte? Alltså den här vad man kallar det för postsanningssamhället kommer ju bara bli ännu mer det. Alltså mycket, så fast mycket extremare tack vare AI. Vi kommer inte veta någonting snart.
Nej.
Så det är ju lite läskigt tycker jag.
Alltså problemet är ju att Andreas, du beskrev ju det här att det är bra att folk på vår sida kan använda sig av den här tekniken och sånt där. Och det är någonting gott, och det är det ju. Det gör ju det hela mindre dåligt. Men det stora problemet är ju att de med mycket resurser, de som har makten idag, Hollywood och andra, de använder sig också av AI och de kommer kunna använda sig mycket mer av det. Så att visst får vi också fördelar av AI, men systemet får nog mer fördelar av det.
Jo, men det är som allt annat, alltså som mobiltelefonen och ja, de här sociala plattformarna som vi inte får vara på, men vi får vara på dem ibland. De kontrollerar ju allt det här.
Mm.
Så att det är samma, ja precis, det är samma kategori som det. Så att man, det jag menar är att vi måste förhålla oss till det, för att det finns nu, det kommer inte att försvinna. Och att om bra människor använder de här verktygen så kan de göra bättre saker än dåliga människor. För dåliga människor gör alltid skit.
Jo.
Så, jo. Så att, ja, AI-diskussionen fortsätter. Men vi kan ju sätta en punkt i den där. Och lyssna på lite musik. Nu har vi idag Bathory med Through Blood by Thunder. Och så kommer vi tillbaka strax.
Nordiskradio.se.
Sådär, då har vi lyssnat på lite musik. Jag hoppas ni tyckte om den. Och ni lyssnar på Radio Nordfront på nordfront.se. Och vi kommer att gå vidare här med att prata om, jag tror det är veckans snackis på X i alla fall. Och på många andra ställen. Och,
överallt, även i mainstream-media typ.
Ja. Och det är ju Nicolas Fuentes medverkande på Piers Morgan. Och vad som sades där, vi har en del klipp vi ska analysera. Men jag tycker det är ganska talande att han nu får en plats på Piers Morgan till slut. Och får synas i den riktiga mainstreamen. För att Tucker Carlson, han är ändå som, han är gatewayen in i mainstreamen. Och Piers Morgan är definitivt mainstream. Han är en del av etablissemanget. Och han är ett riktigt jävla svin. Mm. Det finns få människor jag tycker så illa om i media som honom.
Jag håller med. Jag känner exakt likadant. Och ändå, jag kan inte sluta titta på hans jävla program.
jag gör det aldrig. Jag blir för
alltså, jag ser det jämnt alltså. Jag vet inte vad det är. Det är som, det är fascinerande. Men,
ja, men hans jävla höga häst som han, hans moraliska höga häst som han sitter på hela jävla tiden.
Men han personifierar ju liksom den här, alltså vad ska man säga, den uberliberala boomern på något vis och hans moralism.
Ja.
Han personifierar det totalt alltså, totalt. Och det är det som är så intressant.
Jo.
Att se på hur han argumenterar och liksom, för det han gör det är att han tar ju med väldigt mycket kontroversiella gäster och det är ju någon typ av taktik för att han vet att det är det som drar mycket tittare.
Jo,
nu när han har en YouTube-kanal så måste han ju dra in pengarna på något sätt, han får ju ingen lön av typ CNN eller vad det kan vara. Och det här är ju skitbra för att när han har med galningar och liksom radikala nationalister och allt vad det nu kan vara, Candace Owens och konstiga människor, alltså det drar ju tittare. Det är inte bara jag som har svårt
att titta på. Jo, folk som har sagt en ordet och grejer.
Mm, exakt. Och det heter ju Piers Morgan Uncensored.
Jo.
Alltså att här ska det vara han kör ju som att det här ska vara någon slags yttrandefrihetsgrej, men han är ju själv en ärkeboomer som tror på alla de här dogmerna liksom om samhället.
Jo, precis. Därför tyckte jag det här avsnittet var intressant för att det är verkligen en clash av civilisationer. Det är generationer skulle jag säga. En clash av generationer. Mm. Boomen mot zoomen. Och man får se Nick Fuentes ändå i många av de här attacken om man ska kalla det. Men hans, det är upplagt som så att Piers Morgan ska då ta fram material från Nick Fuentes egen podcast och inte konfrontera, men typ fråga varför sa du så här? Mm. Och så sen så, det jag inte tycker
om... Det är ett husförhör av något slag.
Jo, men det jag inte tycker om med upplägget är att han ska moralisera över hans svar. Om ändå han bara frågade frågorna och så var det fint med det. Men att det här att vara så jävla upprörd över Hitler och judar och nebrer och allt möjligt, det är så jävla falskt.
Han borde
lära sig lite av Gultand. Det man gör intervjuer.
Ja,
precis.
Ja. Men, och det som är så roligt också, det är ju hur extremt förutsägbart hela upplägget är. Och man ser ju också, förutom det här när han doxar hans farsa, som där ser man att Fuentes, han var inte beredd på det. Men i övrigt så förutser han precis varenda drag som Piers Morgan gör. Och Piers Morgan, han tror ju att det han gör är någonting liksom extraordinärt i sig. Att han intervjuar, vad heter det, Nick Fuentes på ett sätt som ingen annan någonsin har gjort förut. Ingen annan har suttit och spelat upp klipp så här när Nick Fuentes säger kontroversiella saker och ställer honom mot väggen så här. Och sen i efterhand, då hade ju Piers Morgan bjudit in Dr. Phil människor för att sitta så här, så att Dr. Phil sa precis de här sakerna. Han sa till och med så här, Dr. Phil, att ja, det du har gjort här, det är fantastiskt. För det här är första gången någonsin som det sitter en vuxen i rummet och utmanar honom för det han säger. Så han måste stå till svars för det. Och då blir det en helt ny situation. Och liksom Piers Morgan sitter och säger, precis. Alltså det är så bizarrt alltså.
Men det är som är grejen. Det jag alltid har tyckt, eller sen jag kom in i den här genren, att podda och säga saker offentligt, så man kan bli konfronterad. Alltså sådana saker som man har sagt. Säg aldrig saker du inte menar. För att om någon gång ifrågasätter det, så måste du kunna svara på frågan. Du måste alltså vara, jag kallar det då genuin. Jag vet inte vad Nick Fuentes är. Men han ser ju framför sig en framtid där kanske någon konfronterar han gällande hans typ, heter det tirader? Vad heter det? Tirades?
Hans haranger.
Ja, haranger kanske. Om svarta och judar och allt möjligt i hans podd. För att det är ju så, i den sena timmen i hans podd, i den här superchat-segmentet, så kan han ju säga ganska sjuka saker ibland som folk blir riktigt förbannade på. Som att vita amerikaner är helt jävla värdelösa. De borde bara avlivas. Alltså vita typ från södern som är fattiga, de borde dödas för att de är fattiga. Och han säger ju sånt bara för reaktionerna. Mm. Så att om ni frågar sig...
En annan grej var ju så här, där han hade det var väl det som gjorde att det kom hem en massa galna vänsterextremister hem till honom. Han startade någon sån här kampanj. Your body, my choice. Sånt där. I abortdiskussionen. Och det var ju också en sån här typisk provokatörgrej. Och han är ju en provokatör av rang alltså.
Precis.
Men det är ju det som gör att liksom, det är ju det en sån som Piers Morgan har extremt svårt att greppa. Alltså det är ju det man märker. Han förstår inte Nick Fuentes överhuvudtaget. Och han blir frustrerad när Nick Fuentes, alltså när han spelar upp ett klipp då, när Fuentes säger någonting som verkar galet ur ett liberalt boomerperspektiv, och när då Fuentes inte försöker komma med någon sån här förklaring liksom, där han försöker tona ner det eller på något sätt gå runt eller be om ursäkt, då blir han så frustrerad när Nick Fuentes istället bara dubblar det där. Då blir han så här frustrerad och han säger, vi har ju ett sånt utklipp, och i ett tillfälle säger han som så här, so you're really just an old dinosaur, aren't you? Och du vet, när han säger det, då märker man att han hör direkt hur det där lät när han sa det. Bara, I mean, you're 19 years old and I'm the boomer here, but you're the dinosaur. Du vet, så här. Alltså han tappar fattningen så där och blir liksom så här bara irriterad till slut, för att Fuentes liksom så här, ja, alltså det är lite grann som du tänkte att Piers Morgan står och kastar, du vet, ruttna tomater på Fuentes hela tiden, och Fuentes han plockar upp de där tomaterna och tugga, oj vad gott det här är. Ungefär så är det.
Men det är som, det är intressant perspektiv det där, för att det anses ju vara förlegat att vara rasist. Alltså det har gjort det väldigt länge, att det är våra farföräldrar och de var rasistiska på den gamla goda tiden. Men nu är vi progressiva. Vi har gått förbi rasismen. Men nu har vi gått in i rasismen igen. Zoomer-generationen är hyperrasistisk. Och den här boomern, Piers Morgan, har inte fattat det, att hjulet har snurrat.
Ja, ja, alltså Piers Morgan som bögliberal är konservativ.
Ja.
Dinosaurie.
Ja.
Nick Fuentes är progressiv. Till viss, till stor del.
Ja.
Ja.
Alltså det är underligt att alltså, rasist, för mig betyder egentligen ordet rasist att man bara har koll på ras.
Ja.
Mm. Det borde vara det i alla fall som det är.
Men egentligen betyder ju inte bara det. Alltså,
nej,
egentligen...
men det borde vara det. Alltså,
det borde vara det.
Men det är ju ett antivitt epitet.
Jo, men det är exakt. Det. Precis.
Alltså rasist är ju så här en typ av kätteri.
Ja.
Eller hur?
Modern, alltså, jag sorry bara för att göra det enkelt.
Ondska liksom, eller synd.
Jo, precis. Alltså det är inte så att det finns en jätte... tydlig definition i den här debatten där det begreppet kastas
ut. Men det är ett attackord har det blivit.
Ja, det är ett attackord. Det är för att få den man diskuterar med att hamna ur balans.
Exakt. Och nu kommer en generation som inte bryr sig längre om det. De har inte vit skuld till den punkten att de ursäktar sig själv när de blir kallade rasist, utan de bara och så fortsätter de. Så att det är utvecklingen nu och boomers har inte hängt med.
Nej, exakt. Det är ju så. Ska vi lyssna på det här när han spelar upp ett av de här klippen?
En grej bara, svart... innan jag glömmer det bara. Pirad, det är ett ord på svenska också.
Yes! Mats behöver inte kommentera
det. Det betyder just harang, ordflöde, svada, typ.
Jag får ett V.
Ja, du får ett V.
Inte dubbel V.
Inte dubbel
V. Det går åt helvete. Ja, men vi kan lyssna, är det judar, kvinnor och svarta?
Ska ja, det är ett väldigt bra exempel hur det går i den här intervjun.
Okay. I want to come to something else you said. This is where you talk about Jews, women and blacks. Let's just take a listen.
They're always coming up with, no, it's not the Jews. No, it's not women. No, it's not blacks. It's actually really complicated. No, it fucking isn't at all. Jews are running society. Women need to shut the fuck up. Blacks need to be imprisoned for the most part. And we would live in paradise. It's that simple.
Okay. Would you like to clarify what you meant there?
That's all true. That's 100% true. Everything I said in that clip is true.
Including that blacks need to be imprisoned for the most part.
Yeah. Yes.
Well, all of them?
No, for the most part.
What does the most part mean? What percentage of American blacks would you like to see in prison?
Whatever the percentage is of the murderers. I think it's 1 in 20 black men will commit a murder in their lifetime. So maybe let's say that, 5%.
Oh, so you're talking about black people who murder people?
Yeah. Oh, absolutely, yeah.
But you didn't say that. That's you just said problem. Blacks... need to be imprisoned for the most part. You didn't clarify that you were talking about black murderers.
Right, right. No, you're right. That's a good addition to that. That's a great point.
Do you think it's funny? Or
I do. I think it's hilarious. I think it's totally true.
Do you think a black American would find it funny? You think that blacks should be imprisoned for the most part?
Blacks are my biggest fans. I get high fives all the time. They say, Nick Fuentes, I love your show.
Alltså grejen är den att egentligen frabblar han till det här lite grann, Nick.
Det är jävligt underhållande.
Det han borde ha sagt var, du vet, typ, jag menar, han säger sig, tyckte du att alla svarta ska sitta i fängelse och säga, no, for the most part. Det är ju det han sa, for the most part. Ja, men typ så här, men vilka då? Då skulle han bara sagt, ja men de som begår brott, alltså for the most part. Och så, alltså han borde ha sagt inte det här med det blev ju som det här konstigt att bara mördare skulle sitta i fängelse och hur sen blev det en konstig diskussion.
Han drar ner den i snåren och ska precis.
Ja, och men där blev ju Piers Morgan också ganska dum förklara för han satt ju du vet i en örat med ett helt research team som satt och hetsade fram statistik på Google och ändå fick han det inte rätt du vet och de började prata om skolskjutare och att det var vita och sådär.
De pratade om statistiken att Nick Fuentes vad fan sa 5 på 20 medan Piers Morgan säger vad var det?
En på 100 så
en på 100, ja, vilket är en jävla skillnad.
Ja, men det är ändå många. Men det... och oavsett vad statistiken är, så vet ju alla att det är, alltså, det är, om det skulle vara 50-50 med alla brott i USA, så skulle svarta ändå ha en kraftig överrepresentation. För att vita är fortfarande, vad är det, 60%?
Ja, eller vad är det nu? Svarta är typ 13%.
Ja, exakt. Och det är ju det här som
50 brukar de ju säga.
Ja, och det är ju det här som Fuentes liksom trycker på hela tiden, alltså proportionerligt och så. Och Piers Morgan, han fattar bara inte. Han fattar inte, eller så låtsas han bara inte.
Ja, han låtsas bara inte låtsas fatta. Jo, han kör och du vet, bara ska man en grej.
Undvika vita personer på skolor för att de flesta skolskjutare är vita.
Just det, det var Piers Morgan.
Ja, alltså ja, hur många skolskjutningar sker det varje dag gentemot hur många, du vet, gangbang liksom skjutningar och sånt där ute i gettot liksom. Det är en helt absurd. Och där tycker jag också att Fuentes var lite otydlig faktiskt, men han räddas ju av att Piers Morgan framstår som så extremt korkad.
Mm. Ja, Piers Morgan säger till och med att han hade kollat upp det här, hur många skolskjutningar som uppförs av vita och svarta, så sa han att det är lika många som att, ja, men proportionerna, the proportions are the same.
Ja.
Ja. Oj, vad pinsamt. Det, där tror jag inte han låtsas. Jag tror han bara är efterbliven.
Och tänk dig att liksom en sån som vad heter Dr. Phil då, som väl är välutbildad antar jag, och han kan ju inte vara hur liksom korkad som helst. Han har ändå varit en framgångsrik tv-psykolog eller vad det nu, vad man nu ska kalla honom, i decennier. Han ser inte här. Jo, han sitter där och
jag tror att han gör det. Alltså, det här är bara ett narrativ som de måste föra fram till alla, alltså jag vet inte vad, vem som tittar på det här i vanliga fall. Men de måste ju förklara det för de här dumma jävlarna att nej, det var Nick Fuentes som var helt fel ute här. Det var ju du som var smart och tog upp det här med att ja, det är ju verkligen de som gör det, bla bla bla.
Ja, så, ja, precis. Du menar typ NPC:er som inte...
Ja, precis. Det handlar inte om logik eller någonting. Det handlar bara om en perception, vad heter det? Uppfattning om att Nick Fuentes var helt galen här. Såg ni inte det? Och så sen är det massa boomers och typ, ja. Jag vill inte säga något illa om folk, men folk som tittar på den här skiten. De får den uppfattningen att, ja, men så var det ju faktiskt.
Men det faktum är att Piers Morgan menar,
sådana som Simon alltså.
Ja, precis. Men alltså, faktum är att Piers Morgan, han får ju alltid enormt med skit i kommentarerna.
Jo, faktiskt.
Alltså, även i det här fallet så liksom alla kommentarer var överens om att han gjorde bort, så att han var efterbliven. Och när Dr. Phil var med så var alla överens om att Dr. Phil också var helt efterbliven. Och grejen är den att det vi var inne på här, det var ju att Piers Morgan gjorde en jävligt ful grej, att han tog med något klipp som Fuentes hade någon gång sagt att när jag var barn så vad heter min far sa alltid att vi skulle inte gå och äta på Applebee's, och det antar jag någon slags svart restaurang där svarta är. Och det där gjorde ju Piers Morgan en stor grej av, så här, men är det så att du har lärt dig av din pappa att vara rasist och grejer? Och så sa han hans namn och grejer och du vet sådär. Och det fick Fuentes ur balans. Men i slutändan blev det så att Fuentes sa som så här: han är inte här, han kan inte försvara sig. Jag delar inte den här bilden, det här var lite av ett skämt. Kan vi gå vidare, lämna min pappa utanför. Det här är ganska fult av dig. Trots att han sa det så genom hela intervjun, så fortsatte Piers Morgan vid typ 6-7 tillfällen att liksom så här, helt så här, krystat dra in den här diskussionen om pappan. Varje gång han kände att han tappade kontrollen och ville få Fuentes ur balans, då drog han upp det igen. Och det gjorde att han framstod som extremt osympatisk. Och det har också lett till att folk har börjat granska hans familj. Och där har man då bland annat hittat fru är ett riktigt jävla ärkeluder. Och Instagram, varenda postning hon gör, alltså typ inte, du vet, 90%, utan typ varenda postning är antingen liksom jag är tillgänglig för att ha sex med vilken man som än vill, eller min man är vidrig gammal gubbe som jag helst inte vill se dem med. Det är typ så här, hon har lagt upp bilder när hon ligger i bikini vid en pool, vid en skylt där det står pool boy wanted.
Mm. No experience han... needed.
Ja, precis. No experience
needed. Är de gifta alltså?
Ja.
Åh, oh, jävlar. Ja.
Och när han hade med Dr. Fel för att liksom validera sin egen insats här, då hela kommentaren var ju bara så här, men du, ska du inte använda Dr. Phil för att liksom psykoanalysera ditt behov av liksom vara en hanrej och sådana saker, du vet. Mm. Så alla bara hånar honom.
Ja.
Men ja.
Precis. Här är toppkommentarerna på YouTube. Det är 4,5 miljoner visningar bara på YouTube. I'm in the UK and I got arrested for watching this. I'm a woman and I shut up to watch this. Pierce resorting to virgin insults pretty much sums this whole thing up. Ja, vi kommer dit snart. Men den här sista. I canceled date night with Pierce Morgan's wife to watch this.
Det sägs ju också att hon bokstavligen har tagit, vad var det här, en sabbatsmånad från äktenskapet.
Mm.
Och gick ut med dig med er och pratade om hur fantastiskt det var att ta ledigt från att vara gift med Piers Morgan.
Det finns ju någon intervju med dem båda där hon säger att I wear the pants in this relationship. Och att han kom in till intervjun med ett förkläde på. Som att han hade just börjat så här dammat och städat huset.
Mm.
Så att han är en riktig hanrej alltså. Han gillar att sitta i hörnet.
Har ni sett det här när Tucker Carlson intervjuar honom?
Ja, de har gjort några stycken. Var är den senaste?
Ja, senaste. Tucker höll på att pika honom genom hela intervjun. Att ställde en fråga som att när bor i England, du kan inte svara på den här.
Oh, var det currygrejen? Han sa att han... Jo, just det. Han pekade ut mot typ London och sa att vi har ju så god mat.
Jo. Tackar för honom att säga faggot, men det var helt omöjligt.
Ah.
Ja, då säger han typ så här, varför vill du inte säga det? Är det för att du vill hamna i fängelse eller?
Ja. Så höll han på just med det här samma grejen genom hela intervjun och bara reta honom.
Jo, men det blev ju en meme det där, att han hellre har curry i London än vita människor. Så att folk var ju riktigt förbannade. Alltså han är ett riktigt hatobjekt faktiskt.
Ja, han är ju inte, men han tjänar, tänk så mycket pengar han tjänar på att vara ett hatobjekt också. Det är ganska äckligt att tänka.
Man måste ju leva med
sig. Man kan bli rik på att vara en liten bög liksom.
Jo, men det där är ju en hel genre, det där med att provocera människor för uppmärksamhet. Ja,
ska vi lyssna på det här och så tar vi det här med Hitler sist, men det här med, när han försöker han frågar om Nick Fuentes är bög, det går ju mycket rykten om att Nick Fuentes är bög, jo. Och sen börjar håna honom för att han är oskuld. Vi kan väl lyssna på det.
Ja, kör.
Jag ska scrolla fram, jag var redo på det andra klippet just nu.
Ah,
jaha. Jag tar inte hänsyn till att du måste scrolla här när jag bara hoppar fram och tillbaka. Förlåt mig.
Det är i alla fall intressant.
I am attracted to women.
You're not gay.
No. But I will say that women are very difficult to be around.
Okay.
So there's that.
And do you think they should have the right to vote?
I do not. No. Absolutely not.
They should stay at home.
Well, yeah, absolutely. Yeah.
So basically, you're just a misogynist old dinosaur, aren't you? For a young guy. I mean, I know I'm the boomer here, but actually, you're a 27-year-old dinosaur, aren't you? Aren't you, Nick Fuentes? All women are annoying. All women grow old. They all get fat. Says the guy. Have you ever had sex?
No, absolutely not.
Wow. Says the guy who's never got laid.
Wow. That's the thing, though. You boomers, it's
you
always
think you're an expert
get laid,
in women,
free love.
Given you've never got laid?
Yeah, we are going back to the Stone Age. You're absolutely right. This, you know, you're talking about empathy and your kids are empathetic and they would never laugh at a joke about the Holocaust and you're a misogynist. You're a simp yourself. You're totally henpecked. That's the problem. So,
let me play another clip of yours.
Henpacked,
vad är
det från?
Vad sa du?
Henpacked,
han. Jag har sagt att han är
henpacked.
Som en hackhöna.
Huh? Ja, det är det. Okej. Okay.
Ja, alltså här tappar han ju helt fattningen, uppenbarligen.
Ja, vi måste gå vidare till nästa klipp.
Ja, alltså det är liksom så här, först det här, you're just an old dinosaur. Och där hör han ju själv, det, som jag sa, han hör direkt hur det låter när han säger det. Och så försöker han rädda det och så här, ja, för att vara en så ung kille alltså. Jag vet att jag är boomen här och du är bara 19 år, men du är som en dinosaurie. Alltså en dinosaurie. Alltså... Mm. Alltså, det där jävla dinosaurieargumentet är så jävla...
En förolämpning.
Ja, jag vet.
Ohårt på Fuente.
Hur ska man ta sig tillbaka från det liksom?
Ja. Ingen räddning.
Och så sen det här liksom att ja, han är oskuld, han har aldrig haft sex liksom. Då försöker han håna honom för det, men han framstår ju bara som osympatisk.
Ja, det är riktigt osympatiskt.
Det är liksom så här...
Speciellt när alltså det är kristna värderingar enligt Fuentes. Han är ju katolik. Han kommer ju ha sex på bröllopsnatten, antar jag. Med man.
Jag utesluter inte att det faktiskt är så att han är bög.
Best man.
Han tvekar ju lite innan han sa no.
Mm. No, I'm not gay. Är ju... You're gay.
But women are pretty hard to be around. Till och annat. Det finns ju någon så här grej att han hade en livesändning då det helt plötsligt började spelas bögpar. Jag vet inte om ni känner till det.
Nej, men nej. Inte just.
Alltså Fuentes. Alltså typ så här, oj, han hade på bögpar på datorn i bakgrunden. Ungefär så såg det ut. Men jag kollade upp det och där verkar det faktiskt som att han blev hackad. För det var en sån här vattenstämpel där det stod Groip Slayer eller något sånt där. Så jag vet inte. Han påstår själv att han blev hackad i alla fall. Men det kan vara så att han är bög. Alltså det är lite så här misstänksamt ibland kring honom.
Varför skulle man tro det? Eller jag vet inte.
För att han är väldigt feminin.
Han är väldigt feminin. Alltså sättet han svarar på den där frågan på, det är så här: are you attracted to women?
Men kan inte alla bli ställda av en sån fråga? Jag menar, det är helt sjukt att...
Ja, men han har ju fått den 1 miljon gånger. Folk frågar han alltid om han är bög. Det är så här,
jag har ju inte sett mer än den klipp från den här intervjun. Så att jag vet inte.
Har du aldrig sett Nick Fuentes?
Jag har hört grejer, men jag har inte sett så mycket.
Du är ju boomer eller?
Ja,
han har ju vissa... vad ska man säga, karaktärsdrag som är lite fjolliga på något vis. Alltså, det är ju
men grejen att han emulerar ju Trump, och Trump är också bög.
Jo, han har ju också lite sådana där märkliga
drag. Ja, just det. Och Trump gillar ju Bubba.
Jo, Bubba.
Vänta. Är ni seriösa med Trump har?
Trump har ju sugit av Bubba. Det är Epstein files. Det är fan på svart och vitt.
Använd fantasin.
Ja.
Och enligt många källor så är Bubba Bill Clinton.
Mm, eller en häst.
Trump beter sig ju inte gayaktigt.
Whatever.
Han beter sig ju inte feminint och gayaktigt.
Jo, det gör han. Alltså, han kommenterar ju alltid folks utseenden. Han gör alltid personangrepp och grejer i kommentarer. Han är ju aldrig så här... vad kan man kalla...
rationell och manligt.
Vad pratar du om? Det där han beter sig inte alls som en gay. Vad fan
jo, men alltså han har såna drag. Han har såna
okay.
Han är alltså, emotionell.
Jag håller inte med.
Han är en drama queen. Han är liksom sådär. Men alltså han har ju andra drag som är liksom manliga sådär. Just för att han är en mäktig man och liksom han är som störst gasen. Men han har liksom, han gillar att vifta med
alltså, armarna. Han spelade ju Village People på deras, vad var det, Thanksgiving dinner. När det var så här kring valet. Det var en jättestor grej. Det är hans favoritlåt. Village People.
Ja, han har varit... Han har varit pro-gay innan det var populärt också. Hela sitt liv.
Jo.
I princip.
Mm.
Jag tror det.
Han är inte gay i alla fall.
Ni hörde det här först. Han är bög.
Okay.
Nej, men angående Fuentes så vet vi ju inte om han är det. Men alltså, det är ju många som misstänker det. Det är ju en ganska vanlig grej att han anklagas för att vara det.
Men alltså, att attackera för att vara oskuld när han är katolik och det där. Det är som osympatiskt, men samtidigt...
Men det är inte bara det att han är katolik. Grejen är, ja, det är ju så här. Piers Morgan är också katolik och han säger det ofta också. I'm a Catholic. I was raised Catholic, bla bla bla. Så att då borde ju han ha förståelse för det. Men det är ju också så att Nick Fuentes identifierar sig själv öppet som en incel.
Ja.
Alltså, och jag menar...
Det är fel om man är våldsel.
Ja, precis.
Ja.
Det är kanske lite motsägelsefullt, men det är ju liksom så här, världen är full av unga män som har jättesvårt med kvinnor, som inte kan liksom få kontakt med kvinnor av olika skäl och sådana saker, och inte nödvändigtvis så för att de inte vill det, utan det är ett stort samhällsproblem som Piers Morgan, som växte upp i en helt annan tid och dessutom är rik och känd och sådär och aldrig skulle ha något problem att få en kvinna, liksom skratta bort lite grann här. Nu borde ju rent teoretiskt Fuentes inte heller ha det problemet. Så jag vet inte riktigt varför han kallar sig för en incel. Men han framstår ändå som osympatisk som fan i det här. Ja. Och det är också det här liksom, hela den här grejen av att man måste liksom vara promiskuös som man för att vara lyckad. Liksom den... Lite den,
men samtidigt,
och det är någonting är lite dinosauraktigt.
Men jag är också lite av åsikten om det är 27 år och typ, ja, typ frivilligt oskuld. Då är det något konstigt. Alltså. För det är inte som att kvinnor inte har varit intresserade av honom.
Nej.
Han har haft alla tillfällen. Definitivt.
Vi har ju sådana typer i Sverige också, håller jag på att säga. Men jag ska inte säga något mer. Men jo, det är lite skumt. Och det är därför man kan misstänka kanske att han egentligen inte är så intresserad av kvinnor.
Nej, faktiskt. Jag tror inte det. Jag tror han har 8 kvinnor för att han är bög.
Ja.
Eller kanske inte för att han är bög, men det är en del av det. Jag ska inte psykoanalysera det här. Vi kör vidare.
Nej. Ska vi köra
Hitler? Jo, han ska prata om Hitler. Vi kör Hitler-klippen.
Ja, det tar lite stund här.
Sen har jag ju också hittat en monolog där han utvecklar i efterhand det här med Hitler. Men det här klippet är ju faktiskt typ det allra roligaste i hela intervjun alltså.
He was also really fucking cool.
You regret saying that?
Saying a fact? No, that's absolutely true.
You think Hitler was very fucking cool?
Yes, I do.
One of them.
And I'm tired of pretending he's not.
Well,
to be honest.
This is the problem, you see. It's a bit like when you just say, I'm a racist. You're a racist who thinks Hitler's cool, but you're not anti-Semitic. If you're a Jewish person watching this, what are they thinking? I'll tell you what they're thinking, because I've got a friend of mine called Danny Finkelstein, who... When he heard I was interviewing you, he's a Times journalist in the UK, very eminent journalist here, and author, who wrote a book about his own family's experiences at the hands of Hitler and Stalin, because you also told Tucker Carlson that you admire Stalin. But let's just take what Danny said here.
Hi Piers, it's Danny Finkelstein here. As you're interviewing Nick Fuentes, you might try suggesting to him that he reads my book, Hitler, Stalin, Mum and Dad. It's called Two Roads Home in the United States. Since he says he's on Team Hitler, you might like to ask him about the fact that Hitler arrested my mum, tried to starve my mum to death, did starve my grandmother to death, sent my great aunt to the gas chamber, my great uncle, my cousin. My grandmother on my father's side ended up being one out of 7 children, the only one that survived the war. So you might ask him whether he wouldn't rather be on Team Mum rather than Team Hitler. And as for celebrating Stalin's birthday, well, Stalin took my father, sent him to a state collective farm, sent my grandmother and my to a state collective farm, sent my grandfather to the Gulag. You might try asking him why he doesn't celebrate Dad's birthday rather than Stalin's. It may all be a big joke to him, but he complains that he was 18 when someone tried to cancel him. Well, Stalin and Hitler arrested my mum and my dad when they were 10 years old. So perhaps he might like to reconsider his joke.
See, that's the reality of your jokes, although I haven't ascertained yet whether you are joking when you say that Hitler was very fucking cool. Are you joking, or do you actually think he was very fucking cool? The most genocidal monster of the last 150 years?
Yeah, the thing is, my generation, we're just done with the pearl clutching, you know?
Yeah, you might be, but then your generation hasn't gone through what Danny Finkelstein's family went through. So yeah, maybe the pearl clutching has a way to go for families whose family members
were murdered. Oh, my gosh, yeah, we got all that. We, you know, me mom, like we're, you know, I don't even know who this person is. Why is this person talking to me? This old British guy is saying me mom got killed by Hitler.
Because he doesn't find it funny when you say Hitler's very fucking cool.
I don't care. I don't care.
I know you don't care. That's fine. You don't have to care. But he does care.
Does that guy care about America? Does that guy care about me and my country and my family? No.
He cares what you, a prominent conservative in America, has to say about Adolf Hitler. Now, what do you mean by Hitler is very fucking cool? Because I think he's very fucking a monster.
Okay. And that's a clip. I think he's very fucking a monster. Do you hear yourself?
Yeah,
I mean,
do.
Can we all grow up?
I do.
Can we all grow up?
He murdered 12 million people. He murdered 12 million people. What is very fucking cool about that? Tell me.
The edits, it's just cool. The uniforms, the parades, it's cool as a guy. You look at World War II and it's fascinating and it's interesting and it's compelling and it's cool. And, you know, we're just tired of saying these kinds of things. We want to talk like real people and give our honest opinions. And then we literally get an old Jewish guy from England who's going to say, oh, that's not very funny, mate. Me mom died. And it's like, shut up. Like, you know, no one is in favor of genocide. So let's just get that out of the way. We're not in favor of a Holocaust or genocide.
Do you think if half your family had been wiped out by very fucking cool Hitler, you'd still think he was very fucking cool? Or would you think that actually he was a despicable monster who murdered 12 million people, who targeted people because they were disabled or Jewish or Romani gypsy or whatever it may be, and that he systematically destroyed people, incinerated them in gas chambers? Do you think that you would find it very fucking cool if your family had been through that? Or do you think you would find it very fucking disgusting? And perhaps moderate the number of times you laugh about it or want to joke about it or want to abuse someone like Danny Finkelstein, who's written incredibly powerful books about what happened to his extended family at the hands of the Nazis and your other hero, Stalin. See, my point to you, Nick Fuentes, is that in parts of this interview, you try to come across as moderate, but every now and again, the mask slips, and it slipped again here with what you say about Hitler. There's nothing very fucking cool about Hitler. We know that from history now. We know what he did. You've already conceded that he murdered at least 6 million Jews. So when you say he's very fucking cool, Jewish people watch this and go, this guy's disgusting. Why would he say this about someone who perpetrated such an evil? And what's the real answer? Why do you? Is it just for clicks? Is it for money? Is it just for fun? For shits and giggles? What is it? What motivates you to say something like Hitler was very fucking cool?
It's for this. It's for all of this. And the lack of self-awareness is amazing. You're a boomer. You're a 60-year-old boomer. And we've spent maybe 3 minutes on you saying, he's a really fucking monster. He incinerated people. This. And I'm sitting here saying, it's not that serious. It's not that deep.
Not that serious.
Do you want to say more about he's a monster?
You're not a kid yourself anymore. You're not a teenager.
I know.
Right? You're nearly 30, to be clear.
Yeah.
Okay? You're a fully formed adult who has a brain, right? And at some stage, that brain is taking you off these rabbit
warrens. Is this an interview or is this a lecture? Can I respond to what you're saying?
I want you to explain why you think it's fine to say how fucking cool Hitler is and to dismiss the very powerful 90 seconds from a British journalist who lost a lot of family members to the Nazis in such a callous, dismissive manner.
I don't think it's powerful. I think we've been hearing that our entire lives, okay? The Schindler's List. Let's just be honest. The propaganda is over the top. We have been brought in America.
Tell me about the Schindler's List.
I'll tell you about it. We have been browbeaten as a people, as America.
Yo, we can stop that. Yeah.
Yo. me mom, buy me book.
Alltså, det roliga är att Piers Morgan... alltså... Det är som att han trodde på något sätt att Nick Fuentes skulle bli berörd av det här.
Mm.
Och han blir så jävla arg för att han inte blir det. Liksom så här, han presenterar honom som att han är en författare, han är en jätteviktig journalist. Han har skrivit en jättestark berättelse om det här. Och så liksom så här, efteråt bara, you're abusing him och bla 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 bla. Alltså det här är så roligt att se liksom, i ett sånt här program.
Jo.
Hur Nick Fuentes liksom bara skrattar åt det. Och, min mam. Men det, ja.
Jag kommer ihåg de 12 miljonerna.
Ja.
Ja, jag reagerar också på, får man ens säga emot 12 miljoner?
Det är inte person på förintelsen. Eller så förlöjligar han förintelsen, vilket är väldigt farligt. Det får man inte göra. Man får inte överdriva heller.
Jo, men det som precis, det som är, det är att han Nick Fuentes säger, men kan du inte bara slappna av? Kan vi inte bara skippa allt det här skitsnacket om min mamma och du vet, allt det här. Alltså, det var coolt. Det var coolt.
Ja.
Jag menar, det finns en anledning till att Hitler blev så populär och fick makten i Tyskland och de var extremt framgångsrika och det krävdes en hel jävla värld för att stoppa dem. Mm. Alltså, det finns en anledning till det. Den här synen på att det bara var liksom blint irrationellt hat och inget annat liksom typ djävulen själv. Det går inte ihop. Det går inte ihop.
Nej, och jag tror att den här tiden med alla Hitler-edits som vi har haft nu de senaste kanske 10 åren, men i alla fall 5 åren på både TikTok, X och Telegram och Hitler-tal på engelska har ju också gått virala nu i flera år. För folk som postar på TikTok säger "Oh, I had no idea." Och så sen spelar han en Hitler-klipp där han pratar om tyskarna och Tyskland och hur fint det var och allt möjligt. Så det tror jag kommer ha en stor effekt nu i en snar framtid. Alltså politiskt och kulturellt så kommer det här att ha ett genomslag. Vare sig de vill eller inte. Och de kanske använder Nick Fuentes för att kanske kontrollera explosionen av det här. För att grejen är att han är inte nationalsocialist.
Nej.
Han är inte vit nationalist. Han är en kristen nationalist. Det är så det han kallar sig. Katolik, kristen nationalist. Och han representerar inte Hitlers åsikter eller NSDAPs världssyn och sådana där grejer. Så han är ingen representant. Men att han lägger fram det på det här sättet att unga människor skiter i den här moraliseringen nu. Det är över. Och det tycker jag är så jävla viktigt. För att den där juden kunde inte bry sig mindre om vårat lidande. Och allt det annat i världen som är hemskt. Utan det handlar bara om han och hans jävla mam hela tiden. Och så är det för samtliga judar. Förintelsen är en judisk religion.
Men, och grejen är den att det är ju så här. Att under andra världskriget fick människor lida väldigt, väldigt mycket. Det dog massor med människor. Och jag säger inte här för att förringa någons lidande eller någonting. Men liksom, vi måste gå vidare liksom, i livet på något vis. Alltså, att hålla på och haka upp sig på det här sättet, det är ju inte nyttigt för någon. Det är ju inte. Jag vet inte riktigt hur jag ska uttrycka mig här.
Nej, precis.
Tyvärr. Men man kan
säga att med universalismen så dog det mer tyskar än vad det gjorde judar.
Ja, definitivt. Definitivt. Så är det ju. Och, men i alla fall, vi har... eller ska vi säga något mer om det här innan vi lyssnar på det sista?
Vilken jävla familj han har haft, alltså. Min mom arrested by Hitler. Min grandmother arrested by Stalin. Och celebrate my dad's birthday.
Det lät rätt överdrivet hela alltet.
Eller så var han släkt jävligt, jävligt subversiva typer. de blev arresterade vart de än åkte. Var det så det var Sovjet eller vart de än var. Herregud. Men det...
Ja.
Och det här, egentligen, jag tror att poängen var här lite grann att Nick Fuentes har hyllat Stalin.
Jo, precis.
Och jag tror att det som Piers Morgan egentligen ville med det här var lite grann att komma in på Stalin-diskussionen. och fråga honom om hur kan du hylla Stalin? Att han vill diskutera det också. Men det gick inte för att han blev så upprörd. För att
det blev 3 minuter Hitler som vanligt istället.
Ja,
men det var ju så vidrigt när han sa det. Det var ju hyfsat ny tid. Han pratade om Stalin och han sa, it's because I like winners. Alltså bara säga en sån där sak. Alltså. Jaha, så du tycker alltså om när de typ brände ihjäl folk i Dresden och allting. För det var vinnarna som gjorde det. Du tycker om Israel nu när de planar gasa med marken. Att det är vinnarna som vinner.
Amerikansk konservatism.
Ja, exakt. Jag skulle ju säga det. Det är Trumpismen i sitt bästa. Trump är ju exakt likadan.
Exakt likadan. Och det är inget moraliserande där, utan det är bara America Empire.
Ja.
Det som är bra för imperiet, det är bra.
Jag antar att det är en intervju som Nick har gjort efter den här med Piers Morgan när han satt med Richard Spencer och hyllade imperiet.
Jo, och så att han trivs i mångkulturella städer. Han tycker att det skulle vara tråkigt om det bara var vita människor. Som i Kansas. Nick Fuentes, bara för någon dag sedan. Jag menar, det är hans ståndpunkt. Han är inte en vit nationalist. Han är inte,
verkligen inte.
Han är väl medveten om judefrågan och problemet med överrepresentationen med judisk makt. Allt det där. Men ändå så kan han inte bara slå ner och säga att vita först. Typ. Det går.
Jag uppfattar det som att han vill ha ett mångkulturellt USA.
För att han är mexikanare.
Ja, men så kan det vara. Men han vill ha ett mångkulturellt USA i alla fall. Bara det att vita ska liksom ha makten.
Jo.
Och vita ska alltid vara en ganska
majoritet.
Men annars vill han ju som inte förändra USA så mycket. Han vill ju också kanske ta bort makten från en massa judar och sånt där. Men i övrigt så han tror ju på liksom
den katolicismen.
Eller den republikanska bilden av USA, tror han.
Jo. Men han vill ju att det ska vara en katolsk republik, vill han ju att Amerika...
Ja, jo, just det.
Jag menar, precis. Sådana grejer. Alltså.
Det här ska likna lite dagens Ryssland.
Ja. Men jag hade ju en intervju med Groypers, det är ju hans följare, några år sedan, ett sådant där Twitter space. Och då ville jag ju fråga den där frågan gällande ras. För mig så är ras först. Folket först. Så jag frågar dem då om de skulle föredra en vit kyrka, låt säga att det var en protestantisk kyrka, eller en blandad katolsk kyrka. Så skulle de föredra en blandad katolsk kyrka, för de är katoliker.
Ja, men det skulle jag också faktiskt. Jag skulle inte, då skulle jag inte gå i någon kyrka alls.
Nej, men låt säga att du har ett... Jag vet att Simon Lindberg gjorde den här liknelsen eller tankeexperimentet för flera år sedan. Det var väldigt provokativt. Skulle du hellre leva i ett vitt muslimskt Sverige eller ett mångkulturellt kristet Sverige?
Ett vitt muslimskt Sverige skulle jag hellre leva
i. Exakt. Och det är poängen som jag ville göra till dem. Är att när vita blir en minoritet, alltså de kommer bli mindre och mindre tills de inte finns. Det är utvecklingen för vita. När det gäller rasblandning och allt möjligt. Medan den här mångkulturella smältdegen, det kommer bara bli bruna människor till slut. Så att det är framtiden, en brun framtid.
Och det är ju, och grejen är den att när det händer, då finns inte vårt folk.
Det går inte längre. Att backa, nej precis.
Nej. Det går inte att återskapa eller någonting. Det finns inte längre. Nej. Då är vi folkmördade. Och jag menar liksom när det gäller kristendomen och sånt där, kristendomen är ju egentligen redan utrotad och såna saker. I praktiken det är liksom kristendomen är ju alla kristna kyrkor idag är ju fientliga mot vita människor. I den mån de har något inflytande så är det, använd de det för antivita grejer.
Men man kan ju också säga att européerna gjorde ju den här kristendomen till vad den var i Europa.
Ja.
För att den är ju inte likadan i... Vad är det Nigeria som är jättekristet? Typ. något sånt där afrikanskt land. Ja. Det är inte samma kristendom där för att det är ett annat folk. Det spelar ingen roll vilken religion vi har. Visst, det finns bättre eller sämre religioner, men utan folket så är ingenting värt någonting.
Nej, egentligen är det så. Absolut. Jag håller med till 100%.
Så kan man säga någonting om reaktionen innan vi spelar Hitler-monologen? Reaktionerna efter den här intervjun?
Alltså det jag tycker är intressant med reaktionerna faktiskt måste jag säga att oavsett liksom vem Fuentes är, vad han står för, om han gjorde bra ifrån sig eller inte, så många som är mycket mindre radikala än Fuentes, som är typ alltså, motsvarande Samnytt kanske, de har ju tagit Fuentes sida. Det är, alltså, de enda som tycker att Piers Morgan gjorde bra här, det är ju typ Dr. Phil och alltså superliberaler.
Ja.
Och det tycker jag är jävligt intressant. Och för det betyder ju liksom att för vad är det som kom fram av det här egentligen? Han tycker att Hitler är cool, han tycker inte att kvinnor ska ha rösträtt, kvinnor ska hålla käften, de flesta svarta borde sitta i fängelse och såna här saker. Det är ju det som är kontentan av intervjun egentligen. Det är ju det som de flesta som ser den tar till sig av det, de mest kontroversiella delarna. Och ändå så har folk tagit ställning för Fuentes mot Piers Morgan. Det är jättesvårt att veta exakt vad det får för vad det kommer att ha för betydelse eller vad man kan dra för slutsatser om det och så vidare. Men det är jävligt intressant i alla fall, för det känns som att hade det här varit för 5 år sedan så hade det inte varit så.
Nej, precis. Det är ju definitivt en utveckling. En ganska nylig utveckling. Att, som jag säger, hans introduktion till mainstream. Jag tror att det kommer att ha svallvågor på det här. Alltså, vi kommer att se effekten av det här i mainstream. Mm. Om det är bra eller dåligt, det får vi se. Men jag tror att det... Jag är ju alltid så här... foliehatten på. Jag tror att det är helt medvetet. Jag tror att man gör sånt här utan att veta vad man håller på med. Jag tror inte att Piers Morgan är dum i huvudet. Han kan vara en kack. Men han visste exakt vad effekten av att det här... Jag tror inte att han trodde att han skulle dra ner byxorna på honom. Tror du att han...
Jag tror att han trodde det. Jag tror att han trodde det. Jag tror att han gjorde det också efterhand.
Jaha,
just för att han har en sån boomer-världsbild. Men jag tror också att det finns en vad ska man säga, en liten nyans av att han är en hanrej, att han gillar att förnedra sig själv och
fjärna på det här sättet. Exakt. Det härstammar ifrån. Han gillar att bli förnedrad.
För att han framstår, som sagt, jag har sett mycket av hans program. Han framstår ofta som ganska korkad och han framstår ju definitivt som en dinosaurie på olika sätt. Och hans gäster är ibland ganska elak med honom och sådär. Och han sitter ju bara där och tar det liksom.
Mm.
Och när man lär om det här med hans fru och grejer, hur hans fru förnedrar honom, så tror jag kanske att han... Det finns ju något sånt här att rika, mäktiga män behöver bli förnedrade emellanåt. För någon slags sexuell njutning. Jag tror att det kan vara någonting i det också, att han får lite njutning av det här.
Ja.
Men jag tror att han ser det som att han har vunnit det här. Det tror jag.
Okej.
Okay.
Så det är kärnans pudel.
Ja.
Förnedringen är det. Yes. Men vi spelar det här klippet då.
Anledningen till att jag ville ha det var för att det här tycker jag liksom, av alla saker man kan säga om Fuentes som är mindre bra, det är det här, såna här saker som han gör bra faktiskt. Såna här saker gör man bra när man kan ta såna här grejer och lyssna på. Han är extremt karismatisk.
Jo. Vi kör.
Why is Hitler cool? I'll tell you why very simply. Because what Hitler represents is if white people didn't give a fuck. That's what it represents. When you see Hitler, when you see the edits, when you see the vision, and what is the vision? The vision is grand architecture, beautiful fashion, an unstoppable military. You see white people without limits, without restraint. You see white people without the self-imposed guilt, the shame. When people see a Hitler edit and say, that's cool, they don't think about the Holocaust. There's nothing cool about killing people. I'll just go on the record and say that. There's nothing cool about killing people. There's nothing cool about exterminationist ideology. There's nothing cool about anything like that. That's not why people are tickled by it. That's not why people are electrified by it. That's not part of the appeal. What if Europeans, what if Americans took the chains off of ourselves, which have been self-imposed? What if we make a decision to think freely, act freely, to do what is best for ourselves, to take care of ourselves, to be proud of ourselves, to be proud of our children, to be proud of our ancestors, to be proud of who we are? What if we did that? That is what is electrifying. That is what excites people. When people see the edits set to hyper-pop music that are energetic, and they see grand displays, they see strength, they see glory, they see beauty, they see ambition, imagination, they see these things. And again, I understand that is not a perfect or even accurate representation of everything that was going on. It doesn't account for the atrocities. It doesn't account for the cruelty and those things that were done. But to celebrate for a moment the forward-thinking nature of those things, the optimism, the pride, it gives people a kick because we're so used to the exact opposite. That's the appeal. What it represents is, what if we went hard as fuck? That's what Hitler represents. What if white people went hard as fuck and we didn't have to pander? We didn't have to pander. We didn't have to make excuses. We didn't have to apologize. We didn't have to do all these rituals, humiliation rituals that we have to do. It wasn't refugees welcome. It wasn't we're so sorry. It wasn't the original sin of slavery. It wasn't our ancestors were evil. It wasn't, well, we're trying to be better and we're doing the work and we acknowledge we're on stolen land. It was, what if, fuck it, we're going hard. That's what it represents. And that's why young people are drawn to that. And I don't think that people should make that. I don't think that people like peers.
All right. Han har ju helt rätt, måste man ändå säga. Och det tänkte jag också säga angående honom. Jag är ju inget fan på grund av att han är så inkonsekvent. Det är kanske rätt ord. Men man måste erkänna talang när man ser talang. Och han har ju verkligen talang för det han gör. Det är därför han har lyckats bli så populär också. Så att, och det är helt rätt det där. För att det jag ser ofta i världen, det är att saker och ting blir sämre hela tiden. Och det är så jävla deprimerande att det är så förutsägbart att allting hela tiden ska bli sämre. Om du bara kollar på våra politiker och de beslut de tar varenda jävla gång. Det blir bara sämre. Förutom kanske att de sänkte bensinpriset. Det var väl någonting man kunde som att, ja, nu kan jag tanka bilen.
Men de höjde kaffepriset samtidigt.
Ja, men massinvandringen är som vädret. Det bara är. Det går inte att påverka. Det bara fortsätter. Och sådana där grejer. Så att ja, jag tycker att när man ser Hitler, Tredje riket och hur framgångsrikt det var på 30-talet, då finns det en optimism där som man skulle vilja känna idag. Och det finns egentligen ingenting som hindrar oss från det, förutom den här vita skulden. Exakt. Vita människor kan inte bara äga sitt land och styra sitt land som de vill, utan det finns den här judeo-liberala, vad heter det?
Oket.
Oket, tack. Över oss hela tiden. Och det är det vi måste skaka av oss, så att vi kan skapa våra vita länder.
Exakt. Ja, men det är som han säger, what if white people went hard as fuck?
Jo.
Alltså, jag tycker att det är så klockrent sagt liksom. What if white people went hard as fuck? Alltså, och precis. Vi skulle kunna göra det. Det enda som stoppar oss är det här oket. Det är bara det. Det finns inget annat.
Men notera att Nick sa att det var self-imposed, det här kedjorna som vi hör.
Ja,
vi själva har satt den på oss, vilket gör en total lögn.
Jo, jag tycker inte om det där heller.
Det har bombats fram i Dresdens eldar och Hamburg och atombombningen av Nagasaki och så vidare.
Jo, men det finns en, det är inte en hårfin skillnad, men nästan, mellan white suicide och white genocide. Mm. Det är inte suicide. Mm. Det är genocide, för att det är påverkan utifrån som har fått vita människor att hata sig själva. Vita människor kommer inte på att hata sig själva.
Det är lite konstigt att han säger det på det där sättet. För jag tror nog att han skulle hålla med om att
det tror jag också.
Till viss del är artificiellt, eller att manipulation och sånt.
Men han kan säga self-imposed, för att han kanske menar att vi kan ta av oket.
Jo, har jag blivit lite av ett självspelande piano, så man måste få väl ge en viss del rätt i alla fall.
Det har det verkligen blivit, så är det ju. Men i grund och botten så är det ju artificiellt liksom.
Jo.
Jo, fast vi skulle egentligen kunna stoppa det. Jo, och på det sättet är det ju lite grann självorsakat.
Ja.
Alltså vi, till skillnad mot andra tillfällen i historien när områden har blivit övertagna genom riktig militär invasion, så sker ju inte på det sättet nu. Ändå håller våra länder på att översvämmas och blir övertagna över tid. Trots att vi inte har förlorat kriget. Liksom. Andra världskriget förlorar man, kan man väl säga. Då. Mm.
Och att det, att den just den aspekten som du nu nämner, att det inte ens finns med som en liten pytteliten notis i den offentliga debatten, är ju helt absurt. Helt jävla absurt. Jo. Att i den här, inte ens i dagens Sverige, där invandringsfrågan och invandringsmotstånd heter det någonsin, så finns inte den diskussionen egentligen.
Nej.
Utan även de som idag är liksom emot invandring, vilket är ju som till viss del faktiskt är trendigt att vara, åtminstone att man tycker att den är för stor eller vad kan vara, de delar ju grund och botten synen att det är någon typ av moralisk plikt som vi bär på att ha mångkultur, att ha en ständig mångkultur. Frågan är ju mer liksom hur stor eller liten den ska vara.
Jo.
Men de skulle aldrig säga till exempel att Nigeria har någon typ av moralisk skyldighet att vara en mångkultur.
Nej. Det är precis. Så att vi kan ju lägga en punkt på Fuentes där och konstatera att jag tror att det här är ett watershed moment i medströms media. Jag kan gå så långt att säga det. Jag har inte sett något sånt här tidigare.
Men vi vet inte vad det kommer att leda till.
Nej, det är exakt.
Det är jättesvårt att säga, men det...
Ni kommer att få en egen show på Fox. Så är det över.
Sen är det över. Ja, vi får se.
Nej, men något sånt. Jag tänkte avsluta kvällen innan donationer med en god nyhet. Det är en nyhet om en bajsattack. Så kan vi spela det här klippet?
Tidningen VLT i Västerås har blivit utsatt för en bajsattack. Ja, det var ingen trevlig syn för de anställda på VLT när de kom in till jobbet på fredagsmorgonen. Väggar, toaletter och även chefredaktörens rum hade nämligen kletats in med avföring, rapporterar P4 Västmanland. Till radiokanalen säger chefredaktören Daniel Nordström att många är upprörda, ledsna och äcklade. Händelsen, den är polisanmäld.
Jo, så det var ju synd att VLT fick smaka på bajsmacka.
Men hände inte det här på Expressen eller DN nyligen? Också?
Frågan är inte det här AI? Är det någon som driver med mig? Händer det verkligen? Jag vet inte.
Nej men seriöst. Jag tror att det här hände Expressen nyligen, var det inte så?
Är det en seriebajsare?
Nej, men det var ett rör som sprack i taket då, tror jag. Det här verkar vara som...
Så var det, ja.
Hur planerat det kan man väl spekulera om, men i alla fall någon som har utfört det.
Ja, jo, det är ju faktiskt en stor skillnad.
Jag trodde det var senare som sprang in och kastade av.
Men den här tidningen också, alltså...
Det är ju skit.
Jo, det är ju det. Alltså, de här har ju gjort det till en grej att jaga och ständigt hänga ut. De, alltså, de nationella som finns i deras rapporteringsområde hela tiden. Jo. Alltså de beter sig som riktiga kräk faktiskt. Så att jag tycker inte alls synd om dem. De förtjänar det gott.
Jo. Precis. Och på tal om journalister, David Bas lyssnar ju. Man kan ju säga tja. Han kommer ju från samma stad som mig. Så vi är ju nästan
ja just det, han är Luleåbo.
Han och jag vet, vi går långt tillbaka.
Alltså det där var, jag tänkte på det, för det som har missat det, det Andreas pratade om nu, det är ju att han gjorde en uthängningsartikel. Här är de ledande nazisterna som deltog i Salem.
Ja.
Och så var det...
Hänga ut.
Det här är liksom, det här är någon typ av skatt som måste betalas om det ska ske sådana här manifestationer. Att samhället är lite så här, okej, ni får väl ha er demonstration då, men då ska vi offentligt liksom hänga ut, sätta upp en skampåle och ta några av er och spika upp det där. Samma sak som med Nordfront, okej, ni får ha er tidning, men ni måste offra liksom en person till Moloch med jämna mellanrum som ska dömas på HMF. Alltså det är en typ av skatt som måste betalas, det är allt det handlar om. Men fan bryr sig om vilka som var de ledande nazisterna? Som
nej, alltså Nordfront förstår man ju poängen. Där är ju som faktiskt någon konsekvens att man var ens någon okänd som inom citationstecken hängde sig ut i samband med Salem.
Nej, men det, alltså, nej, det var det kanske inte. Men det är ju fortfarande alltså, så att folk kan få problem liksom... förmodligen så drabbas ju ingen särskilt hårt av de som hängdes ut eller så. Det är ju inte det. Men det är som ändå så här nesligt på något vis.
Mm. Jo, alltså, klart.
Det är så småaktigt.
Och det är ju någonting som vi som aktiva måste ta i beaktning. Alltså vi måste ju ha det här som alltså, ett potentiellt att det ska hända. Typ.
Mm.
Man måste bara räkna med det för att det är så här de arbetar.
Mm.
Och som du säger med demonstrationerna så är det ju vanligt folk som bara vill komma på en demonstration som handlar om i det här fallet Fredström och mångkulturellt våld och vi ska säga stopp för sånt och folk vill bara komma dit och stödja det. Ja, men då måste du ta det där i beaktning att Expressen, Aftonbladet, Christer Mattsson, alla kommer vara där och rapportera om att du var nazist. Det kommer vara i varenda löpsedel. Jag kom på det nu i min demens så glömde jag bort det här med aktivklubbarnas föräldrar. För det är ju det är kopplat till det här. Alltså, just den här idén om att vad fan har de här grabbarnas föräldrar, vad är nyhetsvärdet att prata med dem?
Mm.
Ja, det är ju för att skamma dem helt enkelt.
Ja.
Och få dem att göra avbön på deras barns hemska nazistengagemang. I AK. Mm. Och det är precis det här jag menade när jag för många månader sa att alltså, när sånt här händer så måste vi stödja de här grabbarna. För att de ligger på så... Alltså fatta det här, de ligger på föräldrarna. Mm. Och det är många som har sagt att de vill inte prata med Aftonbladet, men några har pratat med Aftonbladet. Och då väljer de ju givetvis ut de här ljudbitarna där de beklagar sig över engagemanget och de trodde att det var en bra grej men fan, det var ju nazism och så här.
Mm. Förmodligen trodde de att det var en bra grej ända tills David Bas ringde och började trakassera familjen.
Ja, och det är det jag tycker här för att...
Innan dess märkte de nog bara men min son till skillnad från de andra han liksom han knarkar inte, han tränar han är ute på liksom ute i naturen och gör grejer och han har liksom kompisar med bra värderingar. Det var förmodligen bilden de hade av aktivklubb innan David Bas började ringa och trakassera dem.
Exakt. Det är en av de som ställer upp Malin. Det är att hon först var lättad när sonen gick med i aktivklubb och hans liv blev betydligt bättre. Hon beskriver hur familjen kände av förändringen, inte minst de övriga syskonen som tidigare inte kunnat få lika stor uppmärksamhet. Sonen klev ur sin inåtvända bubbla och blev mer social. Hon säger, helt plötsligt var han glad och ville hitta på saker.
Så här.
Oftast var det att träna med grabbarna, sa hon. Och sen då när hon fick reda på att de var nazister, då säger hon, först kände jag mig bara dum över att jag inte fattat. Sen kom skammen. Jag älskar min son, men jag är också arg på honom. Det drabbar hela familjen. Och det här är så kallad victim blaming.
Offerskamning.
Offerskamning, ja. Alltså det är fel sida av myntet. Det är Aftonbladet du ska hata för att de kommer hem till dig och frågar massa frågor om din sons politik. Men istället så börjar du tycka illa om din son för att han har naziståsikter som Aftonbladet säger är fel.
Mm.
Det är helt fel.
Det finns en far längre fram också som säger att det här bostaden attackeras av vänsterextremister och han skyller ju också på sonen.
Ja, exakt. Det är sonens fel.
Vilket jävla äckel.
Ja. Och det här har jag fått erfara själv från släktingar som tycker att mitt politiska engagemang då är vidrigt. Och då är det folk som inte kanske tycker att mitt engagemang är vidrigt, men som säger att jo, men om du inte hade gått med i motståndsrörelsen, om du inte hade gjort den där podcasten, om du inte hade sagt det här och det där, då hade ju inte det här hänt och då hade de inte tyckt så. Exakt. Jo, men vad är det jag tycker? Jag tycker att Sverige ska vara ett vitt land. Mm. Och jag kämpar för det. Det är det enda jag tycker.
Helt lagliga saker.
Ja.
Du säger alltså, det som att de här släktingarna, att om du inte hade kört typ 50 på 60 väg så hade jag inte kastat en tegelsten genom ditt fönster.
Ja. Nej, men grejen är den att det finns fullt av folk runt omkring en som är av den åsikten att ja, men det han tycker och tänker är inte så tokigt nödvändigtvis, men det är ändå liksom lite fel på något vis, alltså förstår du, de accepterar premissen att det här är lite skamligt eller fult, va. Så, och det är bara tack vare det som man kan tänka så att du får, alltså det är ditt fel det här att du blir uthängd i Expressen i grund och botten. Det är ju bara om man någonstans inom sig ändå lite accepterar, det har ingenting att göra om man har rätt eller inte, utan nej, vad som är lite skamligt och felaktigt att tycka. Nej, men, och det är ju det tänkandet som svenskar måste komma ifrån, det här, alltså att man på något sätt, det är någon slags Stockholmssyndrom, eller hur?
Jo, man accepterar den antivita premissen, den är som bara där. Exakt. Default av...
Och den är dålig, men den ska som ändå lydas till, alltså det är det bästa.
Vi kan avsluta med den här Leif som jag tror Råka menade. En pappa till en ung man, Leif, tror att hans son gick med i AK för kompisen och träningens skull. Men nu menar dock pappan att sonens framtid är förstörd efter att han har hängt ut som nazist av etablissemangmedia. Det är väldigt jobbigt. Vi hade hoppats kunna ge honom det vi aldrig haft. Utbildning på universitet och bra jobb. Nu är han uthängt som nazist. Hur ska han kunna få jobb? Och nu får vi huset nedsprejat av antifascister. Våra grannar blir rädda. Det drabbar hela familjen. Och det känns som att hans framtid är förstörd. Men varför är hans framtid förstörd? Det är ju på grund av media och vänsterkräk som är antivita kräk. Det är ju de som förstör ert liv och drabbar familjen. Inte hans politiska engagemang.
Mm. Nej.
Offerskamning.
Hans far är också del i.
Jo, exakt. Han fortsätter det.
Och grejen är en viktig poäng att göra i det här läget. När man ser hur de här unga killarna drabbas. Det är ett bevis på hur relevant det här med Daniel Wredström faktiskt är.
Mm.
För det har inte blivit lättare för unga.
Nej.
Daniel Wredström blev mördad. Men klimatet, alltså hetsen mot unga svenska killar, speciellt sådana som vill liksom skapa en bättre framtid, den har på många sätt blivit sämre faktiskt.
Jo, vänstern är inte lika våldsam skulle jag säga. Det beror på vars de är också, men det finns ändå en antivit, jag vet inte vad man ska kalla det, dimma över allting.
Såg ni TV4s dokumentär om Salem? Jag vet inte om ni hunnit se den kom igår.
Nej, hon sa att jag måste betala.
Mm, ah, ja. Jag kunde säga en gratis.
What?
Men de kanske
du kanske bara... redan har betalat.
Nej, det har jag sagt.
Bonnier Media.
Men de kanske la den bakom betalväg sen. Nej, men det var... Det, alltså, hela dokumentären var typ ett AFA-narrativ. Mattias Våg gick runt där med reporten i salen och myste och berättade hur de så här hade olika svarta block och hur de försökte gömma sig i skogen och storma demonstrationerna. Ja, helt... Han, alltså, inga kritiska frågor överhuvudtaget.
Nej, ingenting om vad demonstrationen handlade om.
Nej, ja, det pratar de om. De pratar om mordet på Daniel Wretström. Okay. Men det var mycket mer komplicerat än så. Att det här handlade om att han var svensk, att han var alltså att han var skinnskalle, som de kallar det. Mm. Det var mycket mer komplicerat än så. Gärningsmannen, han hade aggressionsproblem sedan tidigare. Och, du vet, alltså det var riktigt vidrigt, hela grejen var det. Det är vedervärdigt.
Jo. Nej, jag skulle avsluta med bajsattacken, men nu blev det lite lågt. Men vi kan börja på topp, eller avsluta på topp med donationerna istället. Mm. Så blir det på bra humör. Vi har Sätermannen, Vilda Hilda och Duvan. Jag ska se, jag tror det var något meddelande här. Tack för allt ni gör, Suverän podd. Tack så mycket. Och Per Capita, tillbaka igen. Väldigt konsekvent. Och Sussi, tack för trevlig lyssning. Och tack till dig som donerar. Så då ska vi påminna er om att det här var det sista Radio Nordfront för 2025. Det är därför vi fick lite extra krydda här på slutet, som ni kan suga på. Och i framtiden så hittar ni podden givetvis på nordfront.se, men det kommer nog ligga på PeerTube och på Telegram i en kort framtid i alla fall, får man väl säga. Och med det så får vi tacka för 2025, tacka för ert stöd, och sen så hörs vi i det nya året. God kväll.
God kväll.
God kväll.